Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Vilken måndag vi har. Det är ett ovisst land vi har vaknat upp till rent politiskt. Men, och det var ett ovisst jävla tuttosvenskan i fredags, Kalle. Det får vi ändå lov att säga.
Det är korrekt.
Det var rörigt.
Det var stökigt.
Det blir så lite grann när katten är borta, så att säga.
Ja.
Nu är pappa tillbaka. Och idag så tänkte jag, Kalle, att vi inte skulle prata så mycket om helgens matcher, va? Utan vi kanske
ska ha lite såhär... SM-guld 2-10 kanske, eller något sånt där.
Ja, det var till och med 9. Men, lite såhär nostalgiavsnitt. Vad känner du när jag pitchar den idén?
Jag ser mycket fram emot kvällens matcher egentligen, så jag kanske får foka på dem då.
Ja, men det kan vi också göra. Vi kan ha liksom tillbakablick på det som har varit för många år sedan. Och så kan vi blicka framåt kvällens matcher. Glömma helgen.
Ja, chatten verkar extremt pepp på det också.
Är det så?
Ja, verkligen. Mm. Fråga om du har skitit ner igen. Jag vet inte vad det innebär.
Det vet inte jag.
Men det vet jag. Det innebär en block faktiskt. Hej då, Felix.
Mycket, mycket bra. Jag gillar när du är tidig med blocken. Det brukar betyda bra. Ja,
man måste liksom sätta gränserna snabbt och tydligt.
Ja, bra. Men du mår bra, eller?
Jajamän.
Härligt, jag också. Josip Ladan, hur mår du?
Äntligen.
Vad är det
äntligen
nu då?
Äntligen.
Har ni tagit en trepoängare?
Ja, och vi har vänt en match. Så att det känns också rätt skönt att kunna göra så här. Den här gången också mot den änden av bordet.
Och för de som inte ser det så är det en luftrunk i riktning mot Marcus Tapper.
Exakt.
Ja, det är stort för er att slå 13:e placerade IFK Norrköping hemma. Det ska man ge er. Jag bugar. Fan, Malmö tillbaka.
Efter den ranten igår när han åkte på blockfest dessutom och blockade över 100 pers på Twitter, så vet man ju hur jobbigt det egentligen var. Jag klagade på domare och bortom, liksom, uteblivna straffar och fan var det mer? Ja, lite allt möjligt.
Malmö tillbaka.
Ja, oj, vilken seger. Vad ska stoppa den här dynastin med Åge egentligen?
Tapper, vi ska väl börja i rätt ände här.
Mm.
Peking fortsätter vara otroligt starka första halvlek på gräs.
Första halvlek, bäst i allsvenskan. Och det kan ingen ta ifrån oss. Det kommer ju vara mycket... Alltså, jag vet inte, Malmö eller något lag tar guld. Det minns man ju inte om 5 år, men om 5 år minns man vilka som var bäst på bortaplan första halvlek på gräs. Och det kommer vi trycka tröjor och minnas. Om vi håller i det här.
Bra. Hörrni, vi ska prata om den matchen också. Men vi ska också säga välkommen till Walter. Som är tillbaka igen. Vi har ju varit aningen raljanta. Inte bara mot dig utan mot Bayern generellt. Ibland är det så att alltså, det är ingen som jobbar heltid med att komma till Toto-svenskan och prata fotboll i 90 minuter. Livet kommer emellan. Vi hade lite problem med att få hit Bajare förra veckan och vi garvade lite grann åt det. Ingen skada själv, men nu är det tillbaka.
Nu är jag tillbaka. Och det är väl starkt att sitta här efter krysset.
Ja, exakt. Vi ska komma in på det där derbyt. För att, som ni kanske noterar, då, det är ingen blårandig i studion. Freddy är på väg. Freddy kommer byta av Tapper någonstans runt, ja men så hade det varit fotbollsmatch, och, eller kanske till och med på riktigt runt 60:e minuten, alltså 15:00, då får du lämna och så får Freddy komma. Så vi avslutar med lite derbysnack, men Walter, när vi pratade lite grann innan här så sa du att det var halvlurigt att hänga med Allsvenskan igår med tanke på valet. Jag delar fan den uppfattningen.
Ja, jag tycker pissas. Alltså, jag tycker valdagen ska få vara valdag. Så det tycker jag är lite konstigt. Jag har ingen minne av att det har varit så tidigare eller att man spelat Allsvensk fotboll på valdagen. Jag kanske missminner mig, men jag tyckte det var konstigt. Framförallt efter matchen, som jag sa, så var ju ganska snart fokus på valet och inte så mycket på matchen. Så att det är första idag jag tittat igen lite.
Samma här. Först idag som jag liksom började kolla tillbaka på resultaten, vissa i alla fall, och tänka så här, vad var det som hände igår egentligen? Drömde jag om resultatet och prestationen på Påskbergsvallen? Var det bara liksom någon diffus parentes som pågick i något annat universum? Men det var det ju inte. Och jag gissar att det säkerligen är många i chatten, Kalle, som är sugna på att höra mig lägga ut texten om AIKs förlust borta mot Varberg.
Det finns en del.
Och då kan jag meddela dem att jag kommer hoppa det. Jag kommer istället att ringa upp. Du ska få hjälpa mig med tekniken här. För vi ska ringa upp August Spångberg. Det är roligare ifall han får... Han var ju faktiskt på plats, Josef.
Ja, fan vad han var på plats.
Det var han sannoliken.
Fick ett tidigt jävla samtal där på söndag förmiddagen. Då var han på någon mack någonstans.
Han var ju också på någon pizzeria, såg jag att han var på vägen ner.
Ja, det var mycket konstiga, och sen så gick han in på den macken och såg glad ut och förväntansfull. Och tänkte man, kan vi ringa honom på hemresan? Nej, det var inte ens. Signalen gick inte ens fram. Så att, ja.
Men medan vi ringer honom, det måste ju vara otroligt för dig att alla är lite ledsna med fotbollen, förutom du idag i studion.
Ja, det har bara tagit 22 omgångar.
Så. Ja, det är fan första där du liksom får vara tuppen här.
Ja, det känns skönt. Men också jätteskämmigt.
Ja, det är så, verkligen.
Det är skitskämmigt.
Är det lite svårt att liksom vi... Alltså, ibland när man går till de här programmen eller man ska vara med i andra sammanhang så bestämmer man sig innan för så här, vilken ton ska jag ha? Å ena sidan, du är den som liksom vann den här omgången. Å andra sidan, Peking är på 13:e plats och ni fick sannerligen kämpa för den segern. Ja, så det är så här, du kan inte brösta upp dig för mycket, för det är rätt lätt att bara säga, hallå, hej.
För mycket och för mycket. Jag tycker att med tanke på svansföringen som var från Peking både innan, under och även efter, så är det på sin plats att de får sig en liten åthutning. Ah, okay. Alternativt en luftrunk, men vi kommer dit.
Okej, okay. På tal om luftrunk då, det är säkerligen en del som vill dela ut sådana till August Spångberg också. Du, hur är läget? Du var på Påskbergsvallen igår.
Ja, vilken jävla upplevelse man hade där, va? Sveriges... Ja, men det får man ändå säga. Sveriges sämsta arena måste det vara. Jag gillar ju inte att liksom klanka ner på de här gamla klassiska idrottsplatserna och även de liksom riktiga arenorna och sånt. Men herre jävlar! Alltså jag såg inte en minut av matchen igår, trots att jag var på plats. Så att jag fick ju chansa, och från där jag stod och så gjorde väl AIK kanske årets sämsta prestation, och det fick jag väl bekräftat här när jag kollade om matchen i förmiddags också. Så att det var många långa jobbiga timmar hem, och man fick försöka inbilla sig att det här valet som pågår, det är ändå intressant och kul, så att man kan lägga energi på det istället. Men så att det var det är tuff söndag för mig och många andra.
Du, jag håller med dig. Var du lika förvånad och är fortfarande som jag är över liksom prestationen och insatsen? För jag menar, vi är ju många som när Henok tog över, man har tagit prestationer, insatser och resultat lite grann med så här, ja, han har ju knappt fått träna laget. Det är match var tredje, var fjärde dag. Det är återhämtningsträning, det är matchförberedande träning och sen är det bara ut i elden igen. Det här var liksom första riktiga matchen där Henok hade fått träna laget i en vecka, förbereda laget i en vecka. Visst, Sebastian Larsson avstängd, men tillbaka. John Guidetti tillgänglig från bänken igen och sådär. Och så är det där man får se. När laget dessutom vet om att derbyt uppe i Stockholm har slutat mållöst. Det är liksom en signal från Djurgården och Bayern som är så här, välkomna gubbar in i det som är en guldstrid. ni behöver bara ta 3 poäng mot Varberg, så då är det game on där ute.
Ja, nej men verkligen så. Det, alltså å ena sidan är man ju inte förvånad. Det är inte första gången AIK både i år men tidigare säsonger och årgångar fått den typen av inbjudningar till en guldstrid men sen bajsat på sig själva när man har haft ett pissgäng i nästkommande match. Så på det sättet var jag väl ändå inte så förvånad. Men för att vara liksom lite mer här och nu och se det lite nyktert så håller jag med i Svanen att med tanke på vad AIK ändå kom ifrån att vi hade fått den här träningsveckan, några spelare tillbaka, som du säger, John på bänken och kanske framförallt till, så trodde man ju att vi skulle åka ner och städa av Varberg. För att det är också, jag kan tycka lite att tongångarna på AIK och Twitter och så vidare, att Varberg borta är en jävligt tuff match och allt det där. Ja, det är väl tufft utifrån. Det är lite så där, man slänger sig lite slentrianmässigt med att Varberg borta är tufft för att det är ett lag som spelar fysiskt och har Robin Simovic på topp och skickar långt. Men jag kan väl tycka att ett topplag i Allsvenskan 2022 ska kunna spela ut ett sånt lag. Vi har sett många göra det. Vi såg Bayern för inte så många omgångar sedan åka ner och vinna med 3-0. Jag tror Kalmar vann med 3-0 där nere.
Blåvitt
4-1 för vad var det? 3 omgångar sedan. Så att jag menar, så jävla tufft ska det inte vara, mer än att det möjligtvis är fysiskt tufft. Men det är ett Varberg som fortfarande ligger på 12-13 plats. Och att ni åker ner och helt rättvist förlora med 2-0. Så att det var inget sånt att AIK åkte ner och hade otur. Sen kan man ju absolut liksom tycka att Varbergs ledningsmål, Robin Tranberg försöker liksom ducka med får bollen i huvudet. Och det är ganska liksom symptomatiskt för vad det är för typ av fotbollslag vi möter. Men jag ska inte säga någonting om det. Varberg vann klart rättvist. Men utifrån alla de parametrarna är väldigt förvånande att AIK går ut och gör den insatsen. Och det var väl lite sådär, jag har ju varit ganska kritisk mot Sebastian Larsson under sommaren och kände ju att det skulle bli kanske till och med nästan lite skönt att få se Yassin och Bilal på centralt mittfält, men det fick man ju äta upp tämligen omgående. Han saknades igår, den gode Seb.
Jag tänkte faktiskt fråga dig precis om just det, för att vi såg ju att Sebastian Larsson vilades i den där bortamatchen mot Norrköping. Då gjorde Yassin Ayari och Bilal Hussein tiki-taka och upp och ner och hela den grejen med Peking i 45 minuter. Hade ju enorm lekstuga, medan här totalt osynliga och ingen kontroll alls över matchen. Var det, tycker du, en liten signal om att så här, Sebastian Larssons betydelse för det här laget är bra mycket större än vad man tror? Mot Norrköping fanns han ju faktiskt tillgänglig på bänken och kommer in i andra halvlek, är ändå närvarande och bidrar till den segern, medan här är han avstängd och detta är resultatet.
Ja, kanske. Alltså kanske att det är så att både jag och många med mig som tycker och tänker mycket att vi gick bort oss även här. Samtidigt som jag vill inte heller säga att, liksom, att det är för tidigt för Bilal och Yassin att spela tillsammans. Jag tycker att för att liksom göra en rättvis bedömning av de två ihop som centrala mittfältare i AIK, så måste man väl låta dem få ett par matcher i rad innan man liksom kommer med någon form av dom på det sättet. Men om man bara ska se det här och nu så då får man väl konstatera att Sebastian Larsson fortsatt är en väldigt viktig spelare för AIK även den här säsongen. Trots att han kanske inte individuellt har varit så pass bra, så uppenbarligen betyder han någonting för kollektivet och för helheten som kanske är svår att se i alla matcher.
Du, framåt här då, tongångarna efter den här förlusten var ju verkligen ifrån AIK håll att så här, nu är det över. Det där var den sista chansen att haka på guldstriden. Tittar man på spelschemat så säger ju det någonting annat, även ifall vi skulle ju faktiskt efter kvällens matcher så skulle vi kunna ha AIK på en sjätte plats. Både Kalmar och Blåvitt har ju faktiskt chansen att gå om både Malmö och AIK. Men det innebär ju att det fortsatt är rejält jävla tajt. Men AIKs spelschema är ju faktiskt Degerfors hemma, Sirius borta, Helsingborg hemma i kommande 3 matcher. Medan för Bayerns del fortsätter det vara tufft. Djurgården ska fortsätta dubbelspela. Häcken, vi får se hur de löser kvällens uppgift efter att ha haltat mot Degerfors. Vad känner du? Är det över eller är det inte över?
Jag ska fan för första gången sen vi drog igång den här podden, Svanen, så ska jag inte dra massa för stora växlar. Vi har ju suttit vecka ut och vecka, och det är ju det man måste på något sätt göra när man har någon sån här verksamhet. Att man ska försöka hitta slutsatser och man ska komma med några analyser och ha något smart att säga och sådär. Men jag menar, vi har dömt ut Blåvitt för både 7, 3 och 5 omgångar sedan. Men nu kan de gå om både AIK och Malmö ikväll, vilket de lär göra. Och som du säger, spelschemat är trots allt ganska fördelaktigt för AIK. Så att jag tänker väl inte sitta och säga att någonting är kört. För att det är den här serien som vi älskar av en anledning, att vad som helst faktiskt kan hända på riktigt. Så att chansen finns väl, men det är väl också det som gör att det gör liksom gårdagens förlust ännu mer irriterande och så, att vi inte tog den chansen när vi hade faktiskt skaffat oss ett rätt bra läge vid 3 poäng igår. Men så här, det är också det AIK, och det är inte rimligt att AIK ska vinna guld i år. Utifrån dels hur jag sett, men också vart AIK befinner sig rent poängmässigt. Jag såg att det var någon här i chatten som skrev, vad fan, ja, det blir kul att höra gnagarna nu. Efter förra veckan, då skulle de ju vinna SM-guld efter Sundsvall där, när vi inledde introt där, svarade med att nu blir det guld.
Just det.
Ni hajade inte ironin där eller chatten? Nej.
Nej,
det är klart att det är tufft, men vi kämpar.
Var inte snacket redan efter kryssen på Bayern att nu där var Gnags guldchans?
Jag upplevde att det var mer ifrån media än från supportrar. För jag tror att alla var... Jag upplevde i alla fall att från AIK supporterhåll var det så här, överlev derbyt. För efter det kommer det 5 matcher där det liksom på pappret skulle kunna bli 15 poäng. Men 12-15 poäng där, så vet alla om, eller då vet man om att så här, då kommer vi ju vara med. Men att halta redan i match 2 då, borta mot Varberg, det är någonstans det som gör att man känner så här, det här blir lite för tufft alltså.
Ja.
Är det någon, Josip, du är ju alltid sugen på det, Tapper, du brukar inte heller vara sen på den bollen. Är det någon som vill strö lite salt i Augusts sår, eller ska vi be han att skita ner sig?
Nej, ta av dig kepsen, för det finns ett gäng som har copyright på den, så att det bara sluta copyright infringa där direkt.
Hörru, ni brukar väl, hade inte ni någon budis också mot Djurgården att de claimade massa varumärken? Ni ska pyssla med samma grej, eller ni är i Skåne?
Nej, okay. Du vet att trendsättarna finns i Malmö.
Tapper skiten här, fast att det är Josip som tuffar sig.
Tyst nu.
När Tapper körde liksom. Alltså, ni i Peking, ni tycker att ni på läktaren och så, alltså, ni har gjort det jättebra i år, men ni tycker att ni är uppe med de stora drakarna och så, eller?
Oj.
Jag noterade att ni körde liksom mot Malmö här.
Det var känsliga, nej, fan vad det är.
Trycket bara Malmö kan drömma om, eller vad fan var det?
Ja, men vad fan, man får retas med någonting man vet de blir sura för.
Jo.
Vet du inte hur Twitter funkar? Ingen skriver något man tycker på Twitter. Man skriver något som Josip blir arg av. Bara.
Fan vad arg jag var igår, verkligen.
Spångberg med taggarna utåt.
Ja, måndag.
Jag är riktigt skit av faktiskt. Jag har installerat någon jävla ny diskmaskin här.
Var den för stor?
Nej, den passade, men jag fick den på tån, så jag har ruggit ont i tån här.
Klart du fick.
Och sen är det första riktigt jobbiga dagen. Det är snart 3 veckor utan snus nu, och jag har sån jävla sanslös huvudvärk. Så att,
varför har du slutat med det?
Varför tar du ut det på mig?
Helt overkligt.
Vem ska jag ta ut det på då?
Riktig kaxig. Är du riktig så kommer du storma studion. Men inte ens det vågar du, din jävel.
Nej, inte idag. En annan dag.
Göm dig i sådana livet.
Ska hälsa från chatten i alla fall. De frågar här om du är arbetslös eller om du bara har världens bästa jobb med oändlig flextid.
Lite båda och, va?
Det får min chef Svanemar svara på.
Det beror på. Det är dag till dag som gäller frågespångar. Det är som är säker. Men att han installerar sin egen diskmaskin, det talar ju sitt tydliga språk här, tycker jag.
Ja, det tror jag inte på.
Nej.
Alltså, jag gjorde det inte själv. Jag fick assistans. Jag var hemma.
Det hade varit avsnittets bästa detalj om det var din tvättmaskin han var och installerade.
Han är alltså hemma hos mig nu.
Ingår i min arbetsuppgift.
Ja, exakt. Nu tycker jag att vi släcker den här jävla Varbergsmatchen, och jag tycker även att vi släcker August Spångberg för den här gången. Vi får se ifall du är tillbaka på onsdag.
Ja, skit på
er
nu.
Skit på
dig. Är det någon som vill liksom haka i Varberg AIK, eller ska vi bara liksom...
Nej, siffrorna talar väl för sig själva. Robin Tranberg, störst i Stockholm.
Ja, det var ganska stort plåster på såren för alla Bayern-supporter, får man ju lugnt säga. Det var inget man hade räknat med, och det gjorde ju att krysset kändes betydligt bättre.
Ja, helt plötsligt så var det liksom Bayern och Djurgården som... en pinne ja, typ. Drog dem ifrån. Liksom. Ja, visst, så det var inte så jävla farligt.
Nej.
Men jag tycker han är inne på något som även du var inne på, Walter, för att det här att valet ändå gjorde att man ganska snabbt var så här, ja, vi skit i matchen, nu hetsar vi om val istället. Eller liksom, man
ja, kunde du liksom... körde ju någon jävla valvaka, kommenterade varannan minut på Twitter.
Jo, men man kunde ju välja det, att istället för att, alltså man kunde ju välja, vi förlorade, då släpper vi den och kör valet istället. Liksom. Det, på det sättet tyckte jag det var ganska skönt. Ändå.
Vet ni vad det känns som också? Alltså så här, visst Malmö, men de är väl inte, alltså det är väl knappt hälften som har rösträtt, alltså hälften är väl danska medborgare, så det är skitsamma, men alltså Bayern och Djurgården kryssar, AIK torskar. Det var ju verkligen som upplagt för att så här, den här dagen ska vi inte fokusera på fotboll. Vi ska fokusera på valet. Alla får alibi-resultat som de bara vill checka utifrån. Och så blir det valfokus istället.
Men Josef jävligt på gänget märkligt. Kunde fira partinyans i Malmö med sina 28%.
Ska vi verkligen öppna den dörren?
Nej, det ska vi verkligen inte göra.
Fråga var blå linjens sympatier hamnar.
Låt oss inte öppna den dörren. För då kan det bli mörkt framförallt i chatten, tycker jag. Så att vi fokuserar på den här matchen istället. Men du, Åge Hareide, vill jag börja med och fråga lite grann om hans intåg. Vad säger du om det? För att det har ju sannoliken, alltså Mohamed Boya Touray verkar inte vara någon stor favorit. Zeidan, som har typ varit bäst i laget, han satt på bänken i den här matchen. Man blir inte riktigt klok.
Ja, han kör ju som fan nu, Åge. Han motiverar ju också varför han inte tar ut folk, till skillnad från andra tränare. Som
och vad säger han?
Nej, till exempel varför Zidane petades var ju för att han och Peña, citat, funkar inte ihop. Vad var det mer?
Starkt citat.
Ja, Boya Touray. Vad fan var det där? Mer att bevisa.
Ja, han får träna lite mer. Eller
träna lite mer. Och lite allt möjligt sånt. Så att det är... Sen märkte man ju Braga-matchen att det var det gamla gardet som skulle in där och visa framfötterna. Nu var det ju maximal otur med AC. Att han fick den framsidan känningen där och att han varit jävligt bra de senaste matcherna. Moisanders karriär kan vi också hälsa. Godnatt till bekräftad främre korsbandsskada där.
Ja, där är det ju ridå. Som tur är för Malmö, eller för sig, nu blir det ju försäkringsärende av den lönen, men det kontraktet går ju ut.
Det kontraktet går ut och det är jävligt tråkigt för att han har också sett, sen han kom tillbaka efter den här knäskadan i våras, också sett bra ut tillsammans med Lasse och Dennis. Och nu blir det ett jävla lass där och framförallt ett pusslande på mittbackspositionen. Och ja, det är väl det, Lewicki är plötsligt helt frisk. Starten vann mot Braga, 45 där, 45 igår. Och då Peña kommer, eller vad heter det, Zidane kommer in igår, tar den här petningen med på allra bästa möjliga sätt och pangar in 1-1 ganska fort, och sen är man delaktig i spelet i övrigt. Kiese Thelin tar revansch på sig själv efter straffmissen. Det var ren vilja på det 2-1 målet, och fan vad man såg att det var inte det här vad heter det, glädjejublet, utan det var mer liksom rå lättnad på läktarna, både på 2-1 och på slutsignal.
Men du, får man, är det för tidigt? Eller får man redan nu, jag vill minnas att det höjdes lite varningsfingrar ifrån undertecknad bland annat gällande Mohamed Boya Touray. Det brukar vara ganska, det gick ganska snabbt från att en viss John Guidetti spelar fotboll till att malmöiter och andra ville peka på att oj vad dålig han är. Vet om Berisha, där rapporterades ju att Malmö typ gav upp ena sidan, att så här, det blev för dyrt. Vet om Berisha har väl redan, var en uppe i 3-4 kassar? Fyra kassar, John har väl gjort totalt i AIK 3-4 kassar han också. Mohamed Boya Touray får inte ens vara med i truppen. Är det för tidigt att börja säga att...
Ja, fan, han kommer ju från en frysbox i Kina. Det är klart det tar tid. Det var i alla fall i lagträning.
I en frysbox i Spanien i två år.
Men å andra sidan i lagträning. Boya var väl knappt i det ens.
Okej, så det är för tidigt.
Det är för tidigt.
Såklart att det är för tidigt när det gäller Malmö och ropa på.
Ja, men vad fan. Hade det varit omvänt hade ni också. Det var, fan, vad är det för slutsatser? Och han ska vara... Säg att Guidetti hade gjort ett mål nu. Då hade det varit... Inte nu, han ska vara bra. Det är nästa år.
Ja, det har vi ju sagt från första början.
Då, men då hade man ju kunnat hitta narrativ nu. Så här, fyra baller in. Kolla, redan grym. Vad händer då nästa år? Alltså man kan ju vända och vrida på det hur man vill.
Men den sista,
så det är bara inte,
den sista Åge-spaningen är väl Berget. Alltså jävlar vad han kämpar för Åge Hareid. Alltså, det var verkligen ett odjur i andra halvlek. Alltså. Ja. Det kändes också som en tydlig sån. Hans gamla favorittränare tillbaka. Det känns som Åges favoritspelare också. Och det kändes som att så här, nu är de en duo igen här. Liksom.
Ja, och vi pratade ju tidigare om vad heter det, svag vilja och dålig motivation hos de äldre spelarna. Och det är väl egentligen bara Berget som har varit varit den som har dragit det lasset både för sig själv och resten av laget. Och det är ju väldigt uppenbart att han och Hareide har en bra connection. Mm. Det är lite Ante G och Janne Andersson i Peking.
Visst mös man lite av Åge Hareide och Glenn bredvid varandra på sidlinjen med. Vilka jävla gubbar! Alltså. Jag blev så här glad av att se.
En liksom. hetsig dansk och en riktigt översittar norrbagge också.
Det är exakt. Perfekt. Inte så bra sittande kläder på någon av dem heller. Åge ser ut som en dålig pyjamas. Och så står de där och bara var gubbar. Jag myste ändå.
Ja, det var fint att se. Men också att man hittar, som vi pratade om innan, momentum och allting sånt. Alltså över 90 minuter, bortsett från just det anfallet där Peking gör mål i början, så svarar Malmö för en bra prestation för en gång skulle i en hel match. Mm. Det är lite, det har glimtat till Sivasspor både hemma och borta, så det är dubbelmötet och funkar allting.
Men ni är ju lite Peking varannan och match just nu, är ni inte
det? Ja, men inte ens det. Vi har ju sagt det innan, alltså att det är 20 minuter sekvenser i varje match där det går upp och ner så jävla mycket. Men här var det en bra insats över 90, och att man inte just att, hade det varit, jag tror att hade det varit någon annan som hade lett det laget och det underläget 1-0. Frågan är inte om det hade blivit, då hade det nog blivit 2-3.
Ja, då blir det hängsyken.
Då blir det 1-3, exakt. Och nu hittar man ändå det här, man hittar den kraften. Man grämer det inte ner sig. Efter den, jag ska vara helt ärlig, efter den straffmissen. Bara stäng av. Du tänker, okej, det är ett sånt år. AC går av, Moisander skadad. Och så straffmiss på det. Och ändå hittar de någonstans djupt inne i sig själva. Att både liksom göra 1-1 och 2-1 inom loppet av 3 minuter. Och sen stänga och det är ner väl, det. Och trots då Tappers hype om den här anfallstrion som ska kanske vara bäst i allsvenskan.
Ja, exakt. Och det är väl någonstans, är det första gången i år? Dels är det ju första gången Malmö vänder, så där har du väl svaret på frågan.
Exakt.
Men är det första gången i år Malmö visar det där malmöitiska pannbenet som det har pratats om tidigare? Att så här, det finns en vinnare. För att det är ju som du säger, alltså man åker på man har haft mycket emot sig den här säsongen. Mm. Framförallt psykiskt med skador och skit och piss och dåliga resultat och sparkad tränare. Och så får man straffen emot sig. Och så får man skada på Moisander. Och så är det straffmiss på Thelin. Att ändå lämna den matchen med 3 poäng. Trots att man spelade en tuff match i veckan. Mm. Det tyder ju på en sak framförallt. Och det är ju karaktär.
Och att det är mumierna i väckta. Som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Mm. Att väcka mumier. Och uppenbarligen så är berget vaken. AC är definitivt vaken. Kiese Thelin också. Så han har ändå gjort sina mål. Man glömmer ju bort det. Och då att han var väl en 5-6 matcher på våren. När han inte ens spelade. Ja. Så karaktär, ja, men det är också, vi pratar dödsryck, liksom de sista självande kraftansamlingarna som finns i delar av det här laget och som inte kommer vara kvar i vinter. Så om det var första gången, svara på din fråga. Över 90, ja, i allsvenskan. Det var första halvlek mot Göteborg, var bland det brutalaste jag sett. Där var alltså, Blåvitt gick inte över halva plan. Och ändå slutade bara 1-0 och Blåvitt hade dessutom läge att göra 1-1. AIK hemma, där det också var, inte över 90 minuter, men under sekvenser. En längre, kanske en 45-50 minuters period. Där det bara var ett lag på banan. Och då stack man iväg till 3-0.
Mm. Så att, men den räknas ju heller inte, för det ser ju alltid ut som att AIK hemma.
Just det.
Nej, men det spelar ingen roll.
Ja, absolut.
Det spelar ingen roll.
Om man vill se det så. Men liksom, överlag 90 minuter i allsvenskan när det har sett bra ut. Det är Peking borta och det är Peking hemma.
Du,
mäktiga Peking. Ja.
Pekings insats den här matchen då, vad tar du med dig därifrån? Till att börja med så, alltså, det var ju upprört på slutet.
Ja,
det ropas på straff. Och
slutet var nog upprört på grund av början skulle jag säga. För att alla som såg matchen såg att som den blev nu var det en välförtjänt Malmö vinst. De skapade chanserna, de hade trycket. Om man tar matchen från början så går ju vi ut med en uppenbar. Vi ska bara försvara vårt eget straffområde med vårt liv. Och när chansen dyker upp har vi tillräckligt skickliga anfallare för att göra något av det. Vi gör ett mål direkt. Sen är det är ju inte bara därför vi förlorar för Malmö bra också. Men den domarmissen som görs när vi ska ha 2-0, när Arne Sigurdsson är 30 cm onside, vi kommer 2-0 med 10 meter lucka till försvarslinjen och domaren blåser offside. Det är det sjukaste jag har.
Får man räkna med Malmö borta?
Jo, men för det är det stördaste beslutet jag har sett, tror jag. Och där, jag vill ändå säga att står det 2-0, AC och Moisander ut, Malmö i den fasen de är.
Som vi nyss pratade om med psyket. Och
får vi 2-0 där, då tror jag att det blir en annan match. Och det står jag för.
Det kommer att det blir.
Ja, men det kommer inte där. Och med det i åtanke och att det står 1-0 istället för 2-0 som det ska stå, då är det en fullständigt rättvis seger för Malmö. För resten av matchen är bara Malmös. Och sen kan man ropa på straff till oss i slutet. Malmö kan också ropa på straff någon gång. Med våra domare vet man att man kan ropa på straff 3-4 gånger per match. Det spelar ingen roll. Det går åt alla håll. Det är ett jävla flipperspel liksom.
Och på tal om Peking, Marco Lund visar gamla fina Marco Lund-vibbar.
Ja, men också, han sekvenser. Gjorde en otrolig brytning efter 5 minuter.
Då... Och Christiansen där, då var det så här, ja. Oh shit, är det en sån dag vi ska ha? Och sen så kom det två straffsituationer där den ena blir straff och sen så drar han på sig en utvisning i slutet. Andra
ja, 90:e. Men det jag tänkte där i början av matchen är ju att den taktiken som Glenn har pratat om, att det handlar om att vi ska liksom, som ni kommer ihåg Chelsea för så här 8 år sedan, när man pratade om att de bara slängde sig och hockeytäckte skott
hela tiden. Mycket internationella referenser på dig nu. Senast var ju Sigurdsson och Totte och Levi, det var ju Mbappé, Neymar och Messi. Nu är ni Chelsea här.
Nej, det är vi inte. Men det är en tydlig referens folk har, att det var en snackis att de hela tiden så här hockeytäckte skott och sånt. Det känns ju som att vi spelar ett sånt försvarsspel som bara är bara offring liksom. Marco Lund slänger sig hit och dit, Oskar Jansson gör sinnessjuka räddningar och liksom ja, Ekpolo är överallt ett tag i försvaret känns det som. Och ja,
den räddningen han gör där på avslutet från Kiss till Lindar.
Och det funkar ju till en början. Malmö har tryck men de får inte in bollen. Vi gör vårt mål, vi ska göra ett mål till. Men jag vet inte, det faller ju sen. Men det är ju också lätt att vara bitter. Det är den första matchen i år jag verkligen är bitter, tror jag. Att jag känner att så här...
Ja, fan, det syntes på.
Ja, men det ska stå 2-0 där. Det är en annan match då. Det, med Malmös, som du själv var inne på, de gamnackarna som har funnits i Malmö nu, släpper de in 2-0 hemma mot oss på 30 minuter, samtidigt som två av deras bättre spelare gått ut skadade. Det är klart att de inte kommer vända det då.
Alltså, ja, jag har också svårt att se det hända.
Det är svårt att se hända. Och därför var det ju en ilska och bitterhet, för den har inte funnits riktigt i år, för vi är inte inblandade i toppen eller botten, vi har inget spela för, så man blir inte så arg av saker. Men nu var man verkligen arg, att man kände att det här var ju hans fuck up som gjorde att matchen blev något annat än den skulle bli. Och den, om någon ser den offsiden som han tar på Sigurdsson då, och säger att, jag vet inte, så Malmö supportrar som försökte, det där är 50-50, det kan lika gärna vara offside som inte offside.
Ja, då ska man ju fria.
Jo, men då alltså, är man ju också dum i huvudet, för han är ju 30 centimeter onside. Alltså det är en sån jävla miss. Och straffarna, de är inte bittra över. Det går inte in på. För det är båda håll. Det är verkligen. Jag tycker Malmö skulle kunna ha en straff till. Malmö skulle kunna ha en frispark till jättebra utanför straffområdet. Vi skulle kunna ha en straff. Whatever. Men just den offside, man får inte missa den. Alltså. Det är så tråkigt.
Och om vi skiter i det tråkiga då. Är det inte läge nu att börja ge lite upprättelse till Oskar Jansson? För nu är det Malmö eller Bayern hemma. Mm. Där han liksom står för matchavgörande räddningar.
Degerfors hemma vinner vi inte.
Degerfors hemma är han också helt otrolig. Sen är ju det Degerfors hemma, ska jag säga. Men absolut. I den här matchen, visserligen leder inte till några poäng. Men jävlar vad han återigen visar att det faktiskt är en klassmålvakt när han vaknar på den sidan.
Ja, han har väl 6 räddningar. Första halvlekalender, första 50. Sådär, det är ju riktigt bra siffror. Och då ska man säga att 3-4 av dem är riktigt, riktigt svettiga också. Men sen det blir en... Jag vet inte hur mycket det är Glenn, jag vet inte hur mycket det är Malmö, men det blir en matchspel som passar Oskar Jansson också. För närspel, friläge, reflex, där är han ju väldigt, väldigt bra. Det som har sviktat lite i år har ju varit skott utifrån och så. Och Malmö får inte till några skott utifrån alls. Så att jag vet inte hur mycket det är Malmö som inte kommer till de lägena, eller hur mycket det är vår taktik från Glenn. Det har jag faktiskt ingen aning om. Men Oskar gör ju en sanslöst bra match igår. Jag tycker Ekpolo visar också att han har fått sitta bänk första matchen under Glenn. Och jag tycker att han gör en... riktigt, riktigt bra insats igår också. Ortmark är väldigt bra i första halvlek, men sen tappar lite huvud. Men det är ganska mycket prestationer man kan ta med sig från individuella spelare, tycker jag. Och så får vi väl säga att offside-avblåsningen emot dem, men Arnor är ju riktigt bra och skapar så fort han får chansen, trots att det är hans första match på gräs i Allsvenskan. Så, så han kan man väl se med positivitet över hösten med. Och nu kommer ju ett spelschema som är något annat än det vi haft också. Alltså det är Kalmar hemma som
jag tänkte säga det. Är det en nervös vecka för dig nu? För nu är det Kalmar.
Ja, just det. Mitt hatlag. Men de kan ju inte spela på konstgräs överhuvudtaget. Det kan ju för sig inte vi heller. Så vi får se hur det går. Men sen är det Sundsvall och Helsingborg. Och liksom, det kommer nog ett schema där hösten kan plana ut. Och det kan bli lite mer poäng också nu.
Är det bästa som finns i Allsvenskan 2022? Och se att GIF Sundsvall närmar sig på spelschemat. Om man bara vet att... Där har vi.
Ja. Där har vi 3 pinnar in. Kaptenen på Sigurdsson i fantasy den matchen.
Där har vi 3 pinnar in på kontot. Så skönt.
Man är ju nästan på den nivån nu att man blir besviken om man bara gör 2 eller 3 mål. Man har tagit 0 poäng på senaste typ 10 matcherna. När jag såg det...
Slutas.
Ja, men vilka var de mötte nu? Man tappar ju allt på grund av valet. Elfsborg. Just det, när Elfsborg gjorde 2-0 där på straffen, då var man ju också säker på att det här blir 5-0. Jag kände nästan vilka sopor de Elfsborg som bara gjorde 2 liksom.
Det stannade där.
Exakt. Så man har ju de poängen. Men jag ser nog ändå, om man ska sammanfatta på något sätt så, det är en svår match. Malmö gör det jävligt bra. Jag tycker det finns många individuella spelare man kan ta med sig, och jag tycker verkligen att det ser bättre ut än det gjorde innan Glenn. Och jag får väl vara en sån som ser fram emot nästa år på något sätt, eller året efter det. Liksom.
Vad är målsättningen med säsongen nu? Vad tycker du är realistiskt?
Det finns ingen målsättning med den här säsongen. Att spelet ska sitta och det ska se bra ut.
Alltså. Som Bayer så var det ju flera säsonger där man drömde om att knipa åttonde platsen, så man fick två hemmamatch i cupen.
Vilken bra. Den kommer jag sno. Okej, komma åtta och fortsätta vara bäst på bortaplan på gräs första halvlek. Det är våra stora mål resten av säsongen. Nej, men det är väl så här.
För mig... Det är fint att ha en grej man får jaga och en grej man får försvara. Alltså det är nästan nu så att så här, när ni möter, vad har ni kvar borta på gräs?
Har vi nästan borta på gräs?
Nej, ni kanske bara får sitta och jobba att andra lag ska misslyckas. Ja, men alltså det kan ju vara ett läge där ni möter, varför kan ni möta Mjällby borta och bara så här, vi tar krysset i första halvlek, för då befäster vi serieledning första halvlek bortaplan gräs tabellen.
Ja, men exakt, det skulle ju verkligen kunna vara ett mål då. Men nej, men jag skulle säga att det är så här, vi är ju ett ingenmansland. Det är tillräckligt mycket poäng ner till att jag känner i alla fall med det schemat vi har att det finns ingen stress med Degerfors Helsingborg där nere. Det finns inget att ta uppåt heller. Vadå, går vi rent kommer vi in på 48 liksom. Fan, om allt går perfekt kan vi komma sexa liksom.
Ni har Värnamo borta.
Ja, Värnamo borta. Det blir
det är sorgligt att ni har en gräsmatch kvar.
Ja, det är deppigt såklart. om man nu ska vara en sån som faktiskt får fortsätta säga att jag hoppas på och tror på en processtränare, så har vi en höst som är, bara handlar om att han ska sätta sitt spel, se vilka spelare som duger för honom, vilka ska bort, vilka ska vara stommen i bygget inför nästa säsong, för att tonen är ju att det kommer vara liksom åtta man ut, åtta man in i vinter. Och det blir väl det, att se vilka vi ska satsa på som är hösten, och se att hans spel börjar sätta sig. Alltså är vi i omgång 29 och det fortfarande är liksom försvara målet med sitt liv men inte ha så mycket annat på gång liksom, då har du ju, då har jag kanske haft lite för många matcher för att det ska se ut så liksom. Så att,
men nu kan ju också ursäktas med att så här, hälften av startelvan kommer inte vara kvar. Alltså hur motiverar det dem att sitta och lyssna till 100% på hans taktiska genomgångar när de egentligen bara vill prata med sin agent om vart ska jag dra när den här säsongen är slut?
Ja, det är ju det stora orosmålet alltså. Totte sitter på utgående. Kommer han vara kvar?
Nej.
Levi?
Nej.
Kommer han vara kvar?
Nej.
Linus Wahlqvist?
Nej.
Hade två anbud i somras.
Han kommer inte vara kvar.
Ortmark hade anbud i somras.
Han kommer inte vara kvar.
Nej, exakt. Och då är det ju helt plötsligt så... Då...
Sigurdsson, mycket tveksam.
Ja, ja, jag spelar han så här så avbryter det rådet och han går någon annanstans. Liksom. Men så det, ja, det är mycket som är osäkert just nu. Så det handlar väl om att sätta något slags grundspel och identifiera vilka 4-5 som man ska bygga det runt. Liksom. Det är också vissa där som har förvånat i hur redo de är. Till exempel Anton Eriksson, som jag sen han kom från Sundsvall. Jag tänkte att så här, han är väl helt okej. Okay. Det här med han kommer kunna växa in i det över några år. Men det tycker jag, ärligt talat, genomgången har varit en av våra bästa spelare sen han kom också. Så att det finns ändå... Det finns positiv känsla kring små saker. Även om det är klart, precis som vi har snackat om massa gånger, jag och Josip, att så här, även om något känns lite positivt så får man ju bara zooma ut, kolla på tabellen och känna att det är inte så positivt liksom.
Men vet du vad du skulle kunna få för uppgift då? Alltså nu under resten av serien. Kan du inte jobba in det? Du som ändå har lite ingångar i truppen. Kan du inte jobba in hos dem att den där åttonde platsen... Alltså jag vill höra Arnor stå och säga inför matchen i intervjun. När Discovery säger så här, ni har ju ingenting att spela för. Då vill jag höra Arnor svara, jo, två hemmamatcher i kuppen, topp åtta. Men det ska vi komma.
Vi ska säga på tal om Arnor att på många sätt var det ju tur att IFK inte vann igår. För jag hade ju alltså bokat in blonderingen. Så jag skulle komma med blondering, tofs och pannband till studion idag. Men det blev inget.
Men
jag vill ju se stjärnkvällen, säsongsavslutande galan. Då vill jag att Arnor ska gå upp och säga så. Jag kom hem för att ta IFK Norrköping till en åtta plats.
Exakt.
Och jag gjorde det.
Jag gjorde det.
Slå på klubbmärket.
Det blir två hemmamatcher i kuppen.
Exakt. Det är drömmen.
Östergötland imploderar av glädje.
Ja, herregud ja. Josip, för Malmös del så väntar bortamatch i Belgien här i veckan. Mot något riktigt stökigt gäng som man typ aldrig hört talas om.
Union Saint-Gillois.
Saint-Gillois.
Saint-Gillois. Det verkar vara...
Hatar du inte att säga?
Nej, det verkar vara något ÖFK. Liknande.
Det är en man i bålgrej va?
Ja, lite så här. Poplag som kommer från ingenstans och plötsligt vinner ligan och slår alla topplag.
Ja, de gjorde ju någon monstersäsong i fjol.
Och de är på riktigt. De åkte ju nu i gruppspelet, åkte ju till Berlin och slog Union borta med 1-0.
Men går lite hackigt i belgiska ligan. Ligger väl typ sexa eller något sånt.
Jag kan svära på att jag vet exakt. Men jag räknar inte med jättemycket därifrån heller, om jag ska vara helt ärlig. Det finns betydligt viktigare saker på hemmaplan. Jag säger inte att man ska vaska den, men jag räknar inte med... På riktigt, inte ens kryss. Komma en poäng där, skitnice.
Vad har ni i nästa omgång i Allsvenskan?
Kan det vara ett Skånederby?
Det kan det vara, va?
Det, är det,
det kan ni fan i mig ha. Alltså, ja,
med lite ny energi i Malmö, så tycker jag det känns mer sannolikt att Malmö tar en Europaplats än att AIK tar guld, som vi pratade om innan. Det känns ju betydligt mer...
Ja, alltså, nu med resultaten från den här helgen så är det absolut ditåt man lutar. Sen tror jag att det där Europaspelet kommer kosta lite mer än vad... Och jag menar, nu gick två spelare sönder i den här matchen. Nu är det torsdag söndag igen som gäller för Malmö.
Ja, AC missar en spik.
Ja, jag tror inte Malmö gör det, men det känns ju i vart fall mer sannolikt än att Gnaget skulle passera Häcken, Djurgården, Bayern.
Ja, den kan nog bli lite väl tung just nu. Däremot
måste ju vara en morot för Malmö. Jag menar,
det är ju alltså det är den uttalade målsättningen, liksom att kriga för topp tre. Det är ju, annars hade man inte...
Jo, men så här, fiaskot, skulle Malmö missa Europa, ja, är ju det ett större fiasko än om AIK missar Europa.
Det
är ju alla överens om.
Så att
jag menar, det är klart att det är så. Sen tror jag att Malmö, och jag tror även att Djurgården kommer få... Det kommer gås på en del miner här under slutskedet av Allsvenskan, just på grund av det tajta spelschemat. Det är så, Hjalmar Ekdal gick väl sönder nu.
Ja.
Får se hur länge han blir borta.
Det verkade inte så allvarligt tyvärr, men...
Nej, men du vet, så testas han nu här, och så är det Molde hemma, och så går den baksidan ordentligt, och då står de där med Lövgren och Danielsson och har bara två mittbackar, och så ska det spelas sex matcher till i Allsvenskan och fyra till i Europa. Då blir det lite halvjobbigt, men okej, så det är Belgien borta, och sen är det kortresan till Helsingborg då, i nästa.
Stämmer bra.
Och du tror att Åge kommer ställa ut lite B-lag i Belgien och lite A-lag mot Helsingborg?
Kanske någon mix, men jag tror att alla kommer få sin bestämda andel minuter, belastningsmässigt, oavsett utgång, tror jag. Man går ju inte ner där och liksom hoppas och tror att man ska bli utskåpade heller, men det är ingen katastrof om det blir 1-0 eller 2-0. Liksom.
Kommer vi få se mer av mäktiga Charles nu när Moisander gick sönder?
Just det, han är ju kvar, den jäveln.
Jag har glömt att han finns kvar. Nej, det är ju ett alternativ där. Då ser jag fan hellre Martin Olsson som mittback, om jag ska vara helt
ärlig. Är det okej att ropa det som en floppvärmning nu då? Ifall jag inte fick ropa det på Buya Touray, får jag göra det på Charles?
Ja, stackaren har inte haft det lätt. Så. Ja, om du vill sätta den stämpeln, så kör.
Det vill jag mer än gärna göra. Det finns ingenting som glädjer mig så mycket.
Nu när du säger det, så fan, varenda gång han har hoppat in så har det hänt någonting.
Ja.
Antingen självmål eller orsakar någonting. Sist han spelade, det var ju mot i Allsvenska, Sirius. Hemma. Han hoppade in och så fick han en straff. Eddie Sulisufaj.
Just det.
Och så blir det,
han fixade ju straff bortom mot AIK också när han klippte Kim Bjåka.
Ja, självmål mot Djurgården.
Ja, just det också. Jävla toppvärmning, känner jag spontant liksom.
Det finns mer att hämta, ja. Helt klart.
Vad var det? Ledaregenskaper, rutin från U21 kapten, va, i Tjeckien.
Ja, man vet ju att han inte riktigt landat bra, för jag såg Malmö Sporten som skrev om honom igår och skrev att så här, vi borde ge honom mer chans, han är ju snabb. Då vet man att nu gräver vi här.
Då platsar han ju i AIK, det var ju den enda egenskapen som behövs för att spela i AIK. Han är snabb.
Som att beskriva en kompis, bara, hur är han? Ja, snäll.
Det är snabb. Lite så. Snabb.
Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler, och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider, du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, Agge?
Ja, men jag upplever, och många med mig också, att det finns ju... Det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna, och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Inte minst bland män upplever jag det som att det kan finnas en tröskel att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor, några i Allsvenskan som har öppnat upp och pratat om sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i eran podd för några veckor sedan. Det var ju en psykolog med, lyfta någonting
exakt.
Kring det här.
Ja, men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han, och det var ett väldigt intressant samtal där vi kom in på hur mycket det mentala spelar in i form av prestation, men också hur viktigt det är att man som människa ska må bra för att prestera. Och det går ju att applicera såklart på fotbollsspelare, men också på sådana som du och jag, alltså vanliga människor i sin vardag. Att det är viktigt att lyfta upp det till ytan och att hantera det.
Verkligen, och känner ni att ni vill ha någon att prata med, så finns ju Mindler där för er. Och det som är så himla bra är att du väljer själv vilken psykolog du vill prata med, och du kan byta om du känner att ni inte riktigt klickar. Och Mindler finns ju för alla som är plus 18 år. Så gå in på mindler.se och läs lite mer och boka din tid hos en psykolog redan nu, om ni känner att ni behöver liksom hjälp kring det här ämnet.
Stort tack till Mindler.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Hörrni, lite ifall vi bara ska nämna återigen då, Giffarnas resultat borta mot Elfsborg. Så vi skämtade lite grann om Baidoo senast. Att så här, oj, kliver han fram från ingenstans, gubben i lådan. Två nya kassar. Vad är det här för jävla spelare?
Han är ju ett irritationsmoment för mig. För att norska andra ligans tre bästa spelare förra året var ju Baidoo, Markovic och Aid. Och vi valde två fel.
Skulle ha tagit Baidoo.
Men han ser ju riktigt bra ut. Och det man har sett från Elfsborg, de här matcherna också, att perfekt att få in honom som ersättare när Simon Olsson drar. Liksom. Ja, alltså, för Simon Olsson var ju en grym bra spelare, tyckte jag. Och Baidoo kom in och de saknar knappt Simon Olsson. Liksom. Han har nästan ännu mer att bidra med offensivt. Och, ja, det är en kanongubbe. Alltså.
Ja, men det är de här Elfsborgs sömlösa mittfältarna i Elfsborg, där bara en försvinner från ingenstans och någon annan tar över. Det var ju Holströmer, Gojani dessförinnan, Simon Olsson nu, Baidoo. Alltså det finns ju, det är som att de bara hittar dem på olika ställen. Som någon sån här liten poängjakt. Och bara hittar dem på olika ställen i världen. Slänger in i Borås och sen så är det bara att köra. Nej, det är jävligt starkt av, bortsett från tabellresultat och vad heter det, fyndiga banderoller från i Borås, så vet ju uppenbarligen Andreasson och Thelin, när det kommer till den biten, exakt vad det är som ska hittas och hämtas.
Vi ska väl också bara nämna för protokollets skull, det är sällan vi har lite så här resultatservice match för match i Toto-svenskan. Vi brukar haka upp oss på grejer och så sitter vi och slåss i 90 minuter och sen så går vi vidare. Men vi kan väl faktiskt nämna lördagen också, för att det var ju kul att vi ringde Antonsson i fredags. Mm. Och så small det igen på lördagen. Alltså, vad är det? Han gör ju match av den där skytteligan nu.
Mm.
Mäktigt ju.
Ja, men det är...
Men det var en jävla märklig match, Sirius Värnamo. Den blev jag... Jag håller med dig. Det var märkligt. Jag förstår ju Bäckström som var så här... Ja, vad mer ska vi göra? Vilka andra instruktioner ska jag ge för att det här laget ska vinna? För Sirius var ju bra.
Ja, men Sirius har ju också... bör synas... Eller synas i sömmarna. Mm. Om man ska vara ännu mer tydlig. Bör göra det lite mer av folk för att nu... Ja, man har ju gått på själv den där lite charmoffensiven om att de har en process och de är frediga och hit och dit och det är kul och full fart framåt. Men vi har gått en ganska lång bit sedan det här implementerades och det är fortfarande samma misstag i samma matchsituationer gång på gång på gång, oavsett om det är på hemma eller bortaplan. Så att de gör mycket rätt, men de bör kanske också se sig själva lite mer i spegeln än vad de gör, i alla fall utåt. Och titta över att finns det andra saker vi skulle kunna göra ännu bättre, för att det är som, alltså de varvar ju klassaktioner offensivt med att se ut som någon jävla hönsgård. Alltså i anfallet efter. Och sen så är de ramstarka i en kvart bakåt, men kan inte få iväg ett skott liksom över halva plan.
Jag tycker det är intressant med det där också, att de gör ju ändå, som du säger, bra sekvenser framåt, så att det är svårt att skylla på, för det hade annars kunnat, man hade kunnat säga att Ortmark, Zeidan och Shabani har försvunnit. Det är tre ganska tunga tapp liksom, men jag tycker inte det är inte den individuella skickligheten de torskar på, utan det är snarare att det känns som att systemet bara inte sitter liksom, så att de måste göra någon slags felanalys
där. De har ju också haft extremt, kan det vara den klubben som haft mest rullians i en startelva? Alltså om vi backar liksom 24 månader. Alltså det är ju mer eller mindre ett helt nytt lag. Alltså nu, ja, det är ju Folkeling Persson, det är Matthews, det är Rogic. Alltså det byts ut gubbar hela sönder. Jävla tiden.
Varenda stackare kommer gå sönder så länge man spelar Sirius minst en gång. För den jävla mattan.
Ja.
Kolla på Paka och kolla på Filip Olsson. Dessförinnan Envadike, vad gjorde stackaren? Tre träningar när han kom förra året från Boys. Knät. Murbeck också. Underlag. Knät. Ja. Borta. Så att, jag vet inte, ska Uppsala stads eller kommun göra någonting för att byta och lägga någonting annat på studan, för att uppenbarligen
någonting verkar ju rörigt. Ja. Sen ska du säga, i den här matchen saknar de Kouakou. Det hade säkert kunnat bli lite skillnad med honom på plan. Även ifall hans krut, ja, och även ifall hans krut verkar vara aningen blött då. Det har inte alls varit samma målexplosion som det var tidigare år från honom. Jag sitter ju och jag har lite ont i magen då jag har inga underlag på detta, jag har ingen insight på detta, men jag har bara en magkänsla som säger att Bäckström står ganska högt på AIKs önskelista, och det får mig att få lite ont i magen.
Ja.
Jag tror han är en skicklig tränare, men med bättre material så tror jag han kan göra större underverk än vad han gjort i Sirius. Jag är ganska imponerad av honom. Sen är det som du säger, det svajar lite för mycket, så man måste hitta en bättre balans i det defensiva och offensiva. För att det uppstår ju alldeles för stora luckor. Det är lite tendenser som Billborn, känner jag, med Bäckström. Men sitter det så ser det jävligt snyggt ut.
Ja, men det är det. Jag tror att det är lite för låst vid liksom my way or the highway. Det känns som en Jimmy Tillin 2.0. Alltså, du kommer inte vinna titlar. Får du ett lite bättre material så kommer det se lite bättre ut och du kommer prestera lite bättre resultat. Men är du också en tränare som kan vinna titlar? Hade jag fått välja här och nu mellan dem, det finns väl, det är väl 3-4 namn kan vi säga som är upcoming, som gjort det bra och som nog är aktuella för både AIK och Malmö. Sen får vi se vilken rangordning på listan de står. Och det är ju Brännan, det är Rydström, det är Kim Hellberg och det är Daniel Bäckström som är så här. Det är någon av de här som man kan ta. Då ser jag snarare att Brännan och Rydström har i sig att också gå, spela bra fotboll och vinna ett guld. Jag ser inte riktigt kanske Hellberg och Bäckström.
Jag förstår vad du menar. Samtidigt så tycker jag att den där diskussionen, det blir lite löjligt ibland, som med Billborn exempelvis, för att återvända till honom, så säger man att ja, han är ingen guldtränare, och jag förstår det, för att det såg löjligt naivt ut i försvaret. Samtidigt tar bara en 65 poäng 2019 med honom och det ska räcka till ett guld 9 av 10 år, så att det var lite liksom omständighet emot just i det fallet.
Så är det.
Men absolut, jag tror väl också att en mer defensiv balans är kanske nödvändigt för att ta titel, men som sagt, även med Fredrik fotboll går det uppenbarligen att ta 65 poäng i Allsvenskan.
Men har han också, för det menar, det sista egenskapen att både Billborn och Bäckström, ifall vi ska dra den parallellen, är skickliga tränare, de har en intressant spelidé och det där, så kan jag känna att så här, saknas det någonting hos dem så är det kanske karaktär. Att så här, är de rätt karaktärer för att också gå från att vara skickliga fotbollstränare till att bli vinnande fotbollstränare.
Framgångar, det var det jag tänkte säga. Framgångar bygger ju karaktär också. Jag och Tapper pratade om det innan. Bäckström och Hellberg är nu var Rydström och Brännan var för 3-4-5 år sedan kanske.
Ja.
Så att det fylls ju på underifrån. Och de hade aldrig varit liksom aktuella för Malmö eller AIK om de inte hade skapat sig framgång. Eller karaktär genom framgång. Nu kan man ju argumentera också, vad är framgång? Är det vad Rydström fick fram i Sirius och nu i Kalmar? Är det att Brännan har gjort underverk med lag med inga budgetar och tagit upp dem och sen gå ut i Europa och komma tillbaka och få de erfarenheterna? Alltså framgång är ju subjektivt beroende på men så, frågan.
Och det är ju såklart att det är olika målbilder. Alltså, precis, en framgång för Mjällby att komma 12. Det är inte samma sak som i Malmö eller
exakt,
i Bayern.
Eller om man ska titta ännu närmare. Är det en större bedrift av Rydström att komma 5-6 med Kalmar med den truppen? Eller är det att komma 7-8 med Mjällby med den truppen? Och så vidare och så vidare. Men det kan man ju debattera i all oändlighet. Vad jag menar är att det finns ju en naturlig hierarki i svensk, liksom, om man pratar svenska tränarnamn eller framtidsnamn. Yeah. Och att det kommer ju alltid fyllas på underifrån. Det är bara att det här, återigen, att vi är fostrade i det här att alla ska vänta på sin tur och det kommer komma chanser och så vidare om inte någonting dyker upp från månen.
Skulle inte grejen kunna vara också om till exempel Rydström tar AIK? Att man skulle ju, om inte Kalmar går igenom egna led som de har snackat om att göra, så finns ju också ett steg som är Kim Hellberg till Kalmar som inte känns helt...
Ja, verkligen.
Alltså att de går var sitt steg uppåt liksom.
Ja, absolut.
Sen vet jag att Kalmar har ju snackat om att de ska vara självförsörjande på tränare, så det ska väl vara Rasmus Elm, men jag vet inte hur mycket de står fast vid det när det väl liksom...
Vad är hans officiella roll nu? Är det ASS?
Ja, jag tror det.
Då är det ju han som är...
I våras och inför säsongen pratade de om att de skulle bli självförsörjande på tränare. Att Rydström skulle liksom lära upp organisationen så att han skulle fyllas på ur egna led och sådär. Mm. Så om de håller fast vid det, visst. Men annars menar jag att så här, om en av de här fyra tränarna vi nämner klättrar, så kan ju absolut en av de andra två klättra vidare bakom.
Liksom. Absolut, absolut.
Intressant jävla vinter blir det i alla fall på den där tränarfrågan. För du har inte hört något nytt runt Malmö.
Nej, men det hintades ju på presskonferensen. Ågers presskonferens.
Berätta
mer. Och en fråga som där det var att har den här tränarrekryteringen något med att göra att första valet kanske har ett uppdrag nu? Tittade Daniel Andersson på reporten i frågan. Så kan det absolut vara. Så, och när han säger så vet man ju att det är exakt så det är.
Vad säger både magkänsla och folk som viskar i öronen på det?
Ja, det är lite att Malmö och AIK är lite i samma båt och diskuterar lite samma namn.
Ja, okej.
Det är där.
Så det är... Jag gissar ju då att det blir dragkamp om Henrik Rydström.
Kan bli. Eller så kan det bli dragkamp om Andreas Brännström. Beroende på vilken väg man väljer att gå.
Men de två
i alla fall hos båda.
Vem ser du helst i Malmö?
Av de två i Malmö.
Ja.
Brännan.
Och ni ser helst Rydström.
Ja.
Då har ni väl löst.
Ska vi inte bara sätta oss ner då?
Vad heter det? Georgsson och Jurelius. Bara,
ja. Så då är vi överens. Ja. Vi tar honom och vi tar honom.
Ska Malmö bara,
det är fint också att vi vill ha bonden och ni vill ha Stockholm.
Då ska det bara
gräset är grönare på andra sidan valet.
Då ska det bara tjafsas i styrelserum i Malmö först innan någon som rekryteringschef. För att de har ju mycket att säga till om, uppenbarligen.
Just det.
Men jag tänkte där vi började här. Man ska ändå fan understryka Anton som tycker jag att han bara gjort ett straffmål. Att det är väl 16 mål här på totalt. Ett straffmål i ett så pass... lågt placerat lag som Värnamo ändå. Vad har de gjort totalt? 24 mål eller någonting. Det är ju, om man jämför det med Jeremiefs, vad det är, 21 mål, 4 straffmål eller något sånt. Jag tycker nästan att det börjar bli läget sjukt nog säga att Antonsson liksom gör en ännu bättre säsong än Jeremiefs gör. Vilket känns helt stört med tanke på Jeremiefs målproduktion.
Och det är också så här, utifrån förutsättningarna.
Exakt.
Var gör du 16 mål och var gör du 24?
För man trodde inte, om en har gjort 21 mål på 21 omgångar, så trodde man inte att det skulle ens finnas en diskussion om att han är seriens bästa anfallare. Men jag undrar om jag inte tycker Antonsson är där och hugger med framförallt bara ett straffmål i ett Värnamo som har gjort 8 mål totalt som inte är Antonsson. Och han har gjort 16. Det är ju en helt sanslös prestation. Alltså.
Ja, det är det faktiskt. Jag sätter mig fan i din båt. Antonsson, årets anfallare.
Ja, nu vet man att Häckensupporterna som lyssnar. Nu börjar de
hatar ju oss redan.
Vi har en, på tal om just det där, jätteintressant. För jag har en fråga här till Tapper från ett DM. En ärlig fråga till Tapper, men också medlemmarna. Om man har tesen för att avsluta säsongen topp 3 måste man ha en striker som levererar i slutändan. Vilken anfallare i topp 3-aspiranterna gör flest mål från och med nu? Ja, han, frågeställaren säger, sticker ut hakan och säger Marcus Berg, sen Thelin 2.
Jag är med på att Berg kommer nog göra mest. Göteborg är ganska fördelaktigt spelschema och han är ju involverad. Han har ju varit lite
bra. Alltså, frågan är ju vilka har giffarna kvar att möta? där har vi tre.
Där har vi hattrick-garanti.
Ja.
Det är sant. Men man ska i det här läget, skulle jag sätta Berisha kanske över Kiese Thelin också. Alltså Bayern har två riktigt svåra matcher till nu. Men sen kommer det ändå ett ganska bra spelschema. Och när Bayern gör mycket mål, om man tittar på hur de spelar nu, så tror jag Berisha kommer att göra ganska många av dem. Så att han ska väl också upp där, tycker jag.
Och det som talar för där är ju att det kommer inte roteras.
Han kommer spela varenda minut.
Varenda minut. Så det som talar för Ja, men spelare som Jeremejeff, som spelare som Berisha och Berg, för all del även JG, är ju att det är bara en match i veckan. Mm. Medan för Djurgården, Edvardsen och Kiese Thelin har ju emot att så här, leder Malmö med 2-0 i 60:e hemma mot, eller borta mot Helsingborg. Ja, men då kan lika gärna skylten komma. Och så får väl Buya Touray hoppa in då. Och där kanske Kiese Thelin går miste om ett mål här, två mål där.
Och alltså, dessutom spelschemarna för både Djurgården och Malmö som är tuffa. Häcken har tuffast av de andra. Sen är det ju, och Edvardsen också med lite halvblött krut. Kiese Thelin som börjar väl komma igång igen lite halvt. Och sen, ja men jag, återigen, alltså Berg eller Berisha, helt klart.
Jag säger fan att det blir Berisha, tvåa Berg då. Det är min om man ska hålla på att titta. Vad man nu ska göra det för. Men.
Ja, det verkar ju identiskt.
Och så också röda tråden här. Finns ingen AIK-representant?
Jo, JG. JG. Mm.
Gör han mest mål i AIK?
Han är ju en representant.
Men gör han mest mål i AIK?
Han gör inte mest mål i AIK.
I AIK från nu och in?
Ja.
Gjorde jag.
Stefanelli är fler.
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Mm.
Bra, intressant diskussion.
Vi får se, hur många omgångar har vi kvar?
Åtta väl.
Åtta
omgångar. Ja, men nej, det är helt jävla givet att det blir John.
Mest mål blir ju såklart Markovic, mest assist Bångsbo.
Just,
ja, just det.
Göteborg kan sälja de två för 3 miljarder. Eller vad.
Ja, exakt. Hörrni, vi ska switcha fokus då till det som var på Tele2 Arena. Vi ska snart byta ut Tapper. Då kommer skylten, för nu börjar vi närma oss 60 minuten. Så att Freddy är på ingång. Så vi får börja helt enkelt med lite Bayern-fokus. Och vi kan väl fan börja med en av de fetaste koreografierna i år, va?
Ja, herregud. Alltså,
jävlar, det där, wow.
Ja, vilken jävla målning. Och det där är ju verkligen right up my alley, alltså med anknytning på Söderort. Och, jag tycker också det är kul med lite färg. Att det inte bara de här gråa som är första tifot med rodbåten och sådär, som AIK har ju gjort mycket sådana rosunda tifot sist. Det är kul med den där färgexplosionen som det också är.
Bayern har ju varit bra på att göra de där som ser ut lite som så här serietidningsaktiga. Mm. Liksom, att det ser nästan ut som en så här barnboksmålning, alltså Lindgrens värld. Liksom. Ja. Det är jävligt fet faktiskt.
Ja, nej, ruggigt snygg och otroligt mycket detaljer också, att den går över större än kortsidan och går ut över bolllångsidorna. Så att det är helt otrolig målning alltså.
Och budskapet är ju också, alltså det är ju hetsigt, men det görs på ett sätt så att det inte blir liksom hetsigt över gränsen. För det har ju varit, alla vi som har följt utifrån, det har ju inte varit helt jävla icke-infekterat gällande den där arenan och området och allt vad det är. Det har ju fan till och med varit bombhot när det har varit träningsmatcher och gud vet vad. Så att det var också, den tänkte man ju inte ens på förrän efter 10 minuter. Att säga, det var en liten banderoll där uppe med Söderort. Kommer alltid vara vårt. Mm. Men jag håller med dig om att så här, det är mäktigt.
Nej, det, är klart, det är inte en slump att det tifot kommer däremot mot Djurgården. Liksom.
Nej, det hade ju inte kommit mot AIK, det tifot. För vi hade ju stått på andra sidan och bara, ha det ni då.
Ja.
Mäktigt när man får sitta och zooma för övrigt på de här stillbilderna. Och bara,
det var det jag tänkte säga, för det var mycket, alltså, det var så jävla heltäckande det tifot. Så det var ju också liksom pikar inne i själva tifot till alltså områden eller då delar av Söderort som Djurgården claimar och har claimat liksom väldigt länge. Ja. Att det är liksom även deras alltså Trångsund till exempel, eller Haning eller whatever. Ja. Allt finns med även där. Så att det var mångbottnat.
Ja, det var det verkligen.
Otroligt tifo. Mm.
Cred också till borta sektionen, som man vill få säga att det är när det är Bayern som är hemmaplan, även om det är Djurgårdens hemmaarena också. Jag tyckte det var en bra koreografi också. Det är alltid svårare när du bara har din kortsida att jobba på.
Absolut. Det första delen i Djurgårdens tifo, den tycker jag, den har man väl sett förut, just den målningen. I vart fall var det min känsla, men däremot andra delen tycker jag, det är ju snyggt.
Kaos-tifo alltid. Mm.
Ja, och att de kör liksom för att Djurgårdens grej, som alltså de claimar ju både det ena och det andra. Det har vi ju garvat lite åt. Att så här, ska ni vara orten eller är det liksom...
Är ni Östermalm? Kåkstaden söder?
Ja, men precis. Och då valde de ju att svara på det genom att bara köra, alltså slå ihop dem och köra någon form av stil och kaos. Vilket är så här, det är ju som att man själv skämtar lite med sig själva. Man äger ju liksom den grejen då genom att vända på det och bara, då är vi väl stil och kaos då? Mm. Det kan jag faktiskt hylla. Så att, fet inramning, men matchen bjöd väl inte riktigt upp till det som skedde precis innan avspark från kortsidorna.
Nej, det, jag vet inte. Det är samtidigt det är två väldigt försvarsstarka lag. Det har vi sett det här året i Allsvenskan och det tycker jag det visar väl sig lite i den här matchen. Att det är svårt att göra mål både på Djurgården och Bayern. Nu har ju Bayern tappat det de senaste omgångarna när vi släpper liksom 4 mot Norrköping och 2 mot AIK. Men bortsett från de matcherna så har det ju varit väldigt svårt och framförallt hemma. Så att det är väl en stor del till förklaring till varför det slutar mållöst den här matchen. Men, och det är också en match som har ganska tydliga olika halvlekar, enligt min uppfattning. Jag vet inte om vi ska köra igenom matchen nu innan
Fredrik. Men du kan Fredrik få ta Bayern-perspektivet, ja, så får Fredrik svara på det.
Ja, mitt perspektiv är att Bayern är ju absolut bäst i första halvlek. Där vi har ju riktigt het chans efter 5-6 minuter på en hörna. Och sen så även skott i stolpen från Besara strax efter det. Så första kvarten så är det ju en anstormning från Hammarbys sida. Sen avtar väl det lite ju längre halvleken går, men det är fortfarande tydlig dominans från Hammarby. Jag kan inte räkna till att Djurgården har inte ett avslut på mål och knappt en målchans under hela första halvlek. Så att, det känns ju som att det Bayern hade behövt göra var naturligtvis att spräcka målnollan där i första för att det skulle ha möjlighet att rinna iväg. Sen i andra halvlek så är ju Djurgården bättre, tycker jag, även om vi även i andra halvlek har de hetast målchanserna med Berishas friläge som när man såg att det kom så var man övertygad om att nu blir det målfritigt, så har han ju varit 100% i de här chanserna. Så det var ju synd att det var ett ganska svagt avslut, tycker jag, även om det är
märkligt svagt avslut.
Ja, även om det är på mål, vilket är väl naturligtvis bra för det går ju ganska fort sådär, men det fanns ju ganska stor lucka nere till vänstra hörnet att peta inne på. Så det var jävligt surt. Och även det bortdömda offside-målet som det är väl korrekt. Det är väl en decimeter offside kanske, men det var ju ändå trots det en het chans, så att säga. Så att Bayern har ju de bästa chanserna i den här matchen, men Djurgården är försvarsstark och tyvärr så gör ju Danielsson en väldigt bra match här. Han har ju sett lite darr ut och jag snackade om det sist jag var med, att tappet av Hien, hur det kommer påverka och så, men Danielsson gör en jävligt bra match här.
Det får man verkligen lov att säga. Vi får tacka Tappe för idag också. Ja,
bli utbytt.
Tack för idag. 5+.
Tack.
Gjutbytt. Ja, det har jag någonting.
Han blir gjutbytt och här kommer något ljuvligt.
Ljuvligt. Fredrik Andersson tar plats i studion. Vi har precis inlett lite derbysnack här. Vi inledde med att berömma de båda tifona. Både Djurgårdens och Bayern. Jag berömde Djurgårdens med att det var fyndigt att äga det här lilla hånet som har varit. Att så här, är ni Kåkstadens söner eller är det Östermalm och Stil och Klass? Och då var det Stil och Kaos. Liksom. Man slog ihop båda. Ja, fyndigt.
Det får man ge dem. Det får man.
Men
det är det jag ska svara på.
Nej, men vi behöver inte gå tillbaka till tifot. Liksom. Jag fattar ju att du kommer säga att det var fett. Liksom.
Ja, men det är ju alltid kul med tvåstegsraketer på läktaren. Men sen måste man ju också hylla Bayerns enorma overhead-flagga. Det är ju sällan man ser dem gå ut på kanterna. Nej. Som den gjorde igår. Så att det var mig riktigt imponerad över.
Det har vi också varit inne på.
Ja, det har varit inne på det.
Liksom det nämndes. Ja. Men fint av dig. De förtjänar all cred de kan få.
Så är det verkligen. Delar du, förvaltare har precis lagt ut sin liksom Bayern-perspektivet på den här matchen. Att Bayern börjar väldigt bra. Är klart bättre i den första halvleken. Men att Djurgården kommer upp i andra halvlek och spelar upp sig. Och det som framförallt var synd för Bayerns del då, menar Walter, det var att Danielsson gör en jävligt bra match.
Ja, och Hjalmar. Och jag pratade lite med Hjalmar inför matchen att de har ju ett uppdrag, Danielsson och Hjalmar, och det är att ha Berisha i varsin ficka, och det tycker jag de lyckades kanon med. Och ändå får ju Berisha det där friläget när det är en kvart kvar, men det är man ganska nöjd med att han bara kommer till ett riktigt, riktigt bra läge. För vi pratade mycket om Berisha innan matchen också med kompisgänget liksom, och pratat mycket om vilken jäkla klassspelare det är. Men också att han kanske inte har mött ett så bra försvar som ändå Djurgårdens mittbackslås är med Hjalmar Ekdal och Danielsson. Så man var ju lite nyfiken på hur Berisha skulle liksom anta sig den utmaningen. Men jag tycker att Djurgårdens försvar får mer än godkänt för sin insats igår.
Håller ju nollan liksom. Ja. Mer finns det att begära. Men håller ni med mig om jag säger så här? Det är märkligt att matchen har den utvecklingen. Alltså med tanke på att Djurgårdens kommer till spel utan Edvardsen, har precis blivit av med Hien. De var på öarna i veckan och spelade match. Då det borde vara liksom att ju längre matchen går, desto tröttare blir Djurgården, desto mer tar Bayern över. I själva verket, nu ska jag inte säga att Djurgården var de som tog över i andra halvlek, men Djurgården är ju bättre i andra än vad de var i första. Och det kändes snarare som att det är Bayern som kanske mattas lite ju längre matchen går. Jag tror det skulle vara tvärtom.
Djurgården är framförallt mer boll i andra. Sen tycker jag, jag kan inte säga att domaren gör en dålig insats på något vis, men däremot blir det ganska mycket avbrott i andra halvlek och Olvers skada också. Och det gör väl det, jag tror inte det gynnar Bayern i vart fall, att det blir ganska liksom, ja, avblåst och mycket uppehåll i matchen.
Det är extremt ryckigt i andra.
Ja, det tror jag gynnar Djurgården mer. Jag tyckte andra halvlek gick jävligt fort trots att det är 11 tilläggsminuter, så helt plötsligt så var man uppe i 80 och det känns som att det inte hänt så jävla mycket. Utan det var verkligen åt något av hållen. Det var ju inte några, Djurgården har väl inte heller några liksom riktigt heta målchanser. Det är ju Findell skott utifrån, men i övrigt så känns det ju ganska chansfattigt.
Hur mycket saknades Edvardsen på tal om det?
Ja, både Wikheim och Edvardsen saknades ju enormt mycket. Och så här, ska vi prata om liksom Djurgårdens insats, så gör vi ju fläckfri liksom insats defensivt. Jag tycker Jakob Widell gör en kanoninsats, och liksom den räddningen han gör där på Besaras skott som går i stolpen och sen kommer den ut igen, att han liksom är där och är på den och lyckas rädda den.
Ja, den Berisha var fri, även om det skulle väl vara offside, men det var inte vinkat för det i alla fall. Men...
Nej, exakt. Och sen så, ja men hela backlinjen är en jättebra insats, och sen så är det ju tyvärr framåt som vi inte alls kommer med någon tyngd alls på matchen igår, så att som djurgårdare och med tanken på matchbilden igår så är man ju rätt nöjd med 0-0. För hade Hammarby gjort 1-0 så tror jag vi hade väldigt svårt att kvittera in en 1-1-boll. För att,
det var tunt framåt.
Ja, men Edvardsen saknades verkligen, och Asoro är ju som bäst när han får spela till höger i anfallet. Eller bara på en kant i alla fall. Men han får ju liksom starta som nia igår, och sen har vi ju Domboja som... Det är hans första match från start. Det är ett derby. Det är klart att vi kan inte ha några förväntningar på honom så att han ska liksom gå in och avgöra den här matchen. Jag tycker han gör en bra insats utifrån förutsättningarna. Och sen tyvärr Harris kanske inte gör en av sina bästa matcher. Man hade ändå sett framför sig lite hur han skulle äga sin kant lite mer än vad han gjorde. Han tappade lite mycket bollar och kom inte alls i ordning. Men det handlar väl om att det var inte som det brukar vara där framme i Djurgården. Så att det är klart att det påverkas offensivt.
Nej, och så här, på förhand så känns det ju som att hade jag gett er 0-0 inför matchen. Att så här har ni resultatet. Vem är sugen på att ta det? Då hade det ju snarare varit Djurgården som så här, hit med handen då. Vi har spelat Europa, vi har nyckelspelare borta. Bayern tar inte in några poäng på oss. Så att, alltså delar du den, Freddy?
Absolut,
krysset,
absolut.
Ni är ju mer nöjda med det än vad Bayern är.
Verkligen, verkligen. Också med tanke på att vi har Häcken hemma. Så att det är också en match som vi, så här, vinner vi den, då ser det ju jättebra ut i tabellen. Så att, vi pratar ju också, det är klart att man vill vinna en match. Men så här, den här matchen så hade vi också, vilket det nu varit, ett kryss. Så att vi håller Bayern bakom oss. Ni har pratat om AIK-matchen säkert. Vi håller AIK bakom oss, och de enda vinnarna den här omgången, så här, det blir ju Malmö liksom som knaprar in
Blåvitt poäng. Och Häcken möjligtvis då, som spelar ikväll.
Exakt, och om Häcken liksom torskar idag, då är Djurgården serieledare, och då har vi det egna händer helt plötsligt, och vi har Häcken hemma, så att, då är man ju inte helt missnöjd med den här helgen ändå. Och det här var ju någonstans Hammarbys chans att plocka in poäng på toppen, för ni har ju två ganska tuffa matcher till nu, va?
Ja, det är Häcken-Malmö nästa. Så att, nej, visst är det så. Det är ju klart att Djurgården är ju klart mer nöjda med krysset. Samtidigt så måste jag säga att det var, särskilt när AIKs resultat trillade in på kvällen, så var det ju jävligt skönt att inte förlora den här matchen. För då hade det ju varit game over. Så att det är 4 poäng, visst, det är klart att det är fördel Djurgården, men det var jävligt skönt att det inte blev 7.
Men du, Walter, jag vet att vi pratade om det här i våras. Då var det ganska tidigt, även ifall jag ville försöka skapa ett case då. Nu tycker jag ändå att jag har på fötterna när jag kommer med caset att Bayern har uppenbarligen problem med topplagen. Ja. Då har man ändå fått liksom förutsättningarna relativt serverade mot sig, mot typ alla topplag. När Malmö kommer och har 10 man i sjukstugan upp till Tele2, den vinner man inte. Cupfinalen, likadant.
Du kan
den här historiken nu. Bli en repad skiva. Vad är problemet med att inte lösa de här matcherna?
Nej, men om jag skulle svara på det, eller skulle veta det, så hade du varit tränare i Bayern. Men nej, det är klart att det är det man tar med sig. Man är så ruskigt jävla trött på att inte vinna mot topplagen. Det är fortfarande, vi har inte spöat något av topplagen. Samtidigt förlorar vi inte heller mot dem. Det är Djurgården då. som har gjort det, men i övrigt så har det ju varit liksom just kryssmatcher hemma framförallt, och det hade väl varit okej kanske om det är så att man spöar bottenlagen, men vi har fortfarande, Värnamo har tagit 6 pinnar på oss i år, och hade vi tagit de poängen, då hade vi sett annorlunda ut tabellen, så att så här, det hade man väl kunnat leva med att inte liksom släppa iväg treor till topplagen och spela snålt, men nej, det är klart att det är det som, jag tror jag sa det när jag var med här någon gång i maj eller någonting, att jag tror ju att Bayern kommer få svårt att vinna titeln, just för att man inte tar chansen mot Malmö hemma. Vi spör inte AIK hemma. Och nu spör vi inte heller Djurgården hemma. Och då blir det jobbigt att vinna SM-guld.
Ja, och framförallt när det är så här, alltså, det hade väl varit mer okej ifall förutsättningarna hade varit annorlunda. Men känslan inför varje sån här toppmatch är ju också att förutsättningarna har talat väldigt mycket för Bayern. Att nästan alla varit så här, ja men nu kommer ju Bayern vinna. När Wikheim tickar in out, Edvardsen är redan avstängd, Djurgården har spelat i Europa, Malmö med sin grej. Jo. AIK hade samma sak 2 gånger om här mot Bayern, att komma med kortare vila och gubbar borta och allt vad det är. Så det har ju varit väldigt mycket så här, det är Bayerns match att vinna det här.
Ja, jo, jag håller med till viss del att utifrån sett så kan det väl se ut så. Samtidigt så har ju Bayern också liksom tycker jag inte Malmös skadesituation var inte jämförbar när de mötte Djurgården och AIK under den perioden. Jag tycker Hammarby eller Malmö hade betydligt bättre lagen mot de andra Stockholmslagen, och sen så har vi har saknat mittback mot Djurgården när de mötte de senaste, Fänger som är vår bästa mittback, och så att det finns ju, och med, jag hade ju gärna mött AIK när de hade Bartos på bänken, och nu så kommer Henok in istället och lite med ny energi, så att det finns ju, man kan ju vända på det där också, men absolut, det har varit upphäggat i viss mån i många matcher.
Och sen kanske det var det man försökte värva sig ur i somras också, att säga, men fan, ni vinner ju matcherna mot Varberg oavsett om ni har Berisha eller inte på planen. Ja. Det är matchen ni ska vinna, men kanske därför man plockar in Berisha och Saidi och
ja, visst.
Pavle Vagic och Travelli vart väl också spelklar till strax innan sommaren.
Ja, men det är
helt
då i alla fall.
Ja, nej, men att, så här, det är de gubbarna man vill ska komma in och kanske göra att det inte blir kryss mot Djurgården eller blir kryss mot Malmö.
Ja, men ta det ett
Malmö.
Steg till.
Ja, exakt. Du har lite syftet med de värvningarna också.
Absolut. Sen har väl, som Berisha mot Naget, han bidrar med poäng, så att det har ju ändå gett utdelning att man gör de värvningarna, men visst är det så. Stora problem för Bayern just nu är väl att det är iskalla yttrar. Tyvärr, både liksom Ludvigsson ser helt under isen ut och även Saidi, och på den kanten så är det Travelli som ersätter, som är ännu sämre. Så att det är dålig form på yttrarna i Bayern. Och vi har klarat oss undan ändå helt okej på grund av att vi har Berisha och Besara och Bojanic som ser fina ut. Men på kanten är det ju ruskigt svagt just nu.
Hur är känslan framåt då? För att jag menar, nu är det 3 matcher i den här perioden där det har varit toppmotstånd. Och än så länge så är det väl 2 inspelade poäng av 9 möjliga. Och nu är det Häcken borta och Malmö borta i 2 kommande.
Det är nu de 2 tuffaste kommer.
Ja, exakt.
Så att, men,
måste ju kännas så där.
Ja, det känns sådär. Så är det. Så att, nej, det är klart.
Det är inte bara jag som ska må dåligt här idag.
Nej.
Men som jag sa, så hade man torskat mot eller Djurgården nu, då hade du känt kört. Nu är det ändå liksom, om vi kan överleva den här perioden mot Häcken Malmö, så har vi ändå helt okej schema de avslutande omgångarna. Och då hoppas jag att Bayern kan gå hyfsat rent där. Och då så tror jag, då kommer det i slutändan se ganska bra ut. Men det är klart att oddsen inte talar för att vi tar ett SM-guld så som det ser ut nu. Men jag är också, måste säga, jag är glad för en Europaplats också.
Vad är överleva borta mot Häcken och Malmö då? Är det 2 poäng eller är det?
Ja, det är väl så. 2 poäng är väl helt okej. Mm. Tyvärr.
Men naturligtvis, då kommer man ju ändå summera den här perioden som kraftigt misslyckad. Ja, alltså 5 matcher mot toppmotstånd och ingen vinst, kommer vi summera det då?
Ja, absolut. Det är klart det blir så. Men det är också återigen då vad som händer med motståndarna som nu, som jag snackat om tidigare. Det är tydlig 6-poängsmatch mot Djurgården och Häcken. Vi släpper inte iväg Djurgården, och om vi kryssar mot Häcken släpper vi inte iväg dem längre. Så att, det beror ju på vad som händer om vi avslutar en 5-6 omgångar sen. Men nej, naturligtvis så hade det varit skönt med en seger på det här tuffa schemat.
Men jag tror det som är skönt för alla topplag nu någonstans är väl att man känner att man kanske har råd att tappa poäng också. Det skulle inte vara liksom dödsdömt om ni lyckas, alltså om ni tappar poäng, för att vi har Häcken, man har Malmö, alltså alla möter varandra. Ja. Det är det som gör den här toppstriden nu också så jävla rolig, att alla lag möter någonstans varandra, och det är därför jag känner mig ganska lugn med krysset igår. Hade vi sett att ni har ett jättelugnt spelschema och vi har ett svårare spelschema, då hade man ju varit väldigt stressad. Men nu har ju alla lag har ganska liknande spelschema och alla möter varandra. Så att om vi så opponerar att ni vinner mot Häcken och vi kryssar mot Häcken, ja, men då är det plötsligt Hammarby med där uppe igen. Mm. Och ja, och lagen sen bakom där också kan ju också komma ikapp. Så det är det som gör den här strid, alltså toppsidan, så jävla rolig i Allsvenskan i år. Att
ja, jag menar, vinner Kalmar och Blåvitt ikväll, jag menar, då jävlar är det getingbo vi har att
göra med. Ja, det är getingbo om Europaplatsen i alla fall. Sen känns det ju som att Häcken och Djurgården har ju, de har ju förarsättet för guldstriden.
Ja, så är det definitivt. Mm. Men det man ska med sig är att Djurgården har, alltså, Djurgården kommer ju gå före mot Molde. Definitivt.
Absolut, alltså, vi måste gå för
ja, exakt. Och sen är det Blåvitt som är i en bra form. Och sen är det Degerfors borta på naturgräs. Den torskade ni förra året. Mm. Och efter det har man...
Nu har Edvardsen bytt sida i försäljning.
Nu har han ju bytt sida, visserligen. Ja. Men sen ska ni till Belgien och möta Gent eller vad de heter. Och sen är det Häcken. Och sen är det Gent igen. Och sen är det Gnaget. Alltså det finns ju lägen att tappa poäng även för Djurgården.
Ja, absolut. Norrköping borta kan man ju tydligen förlora också. Så att, ja,
tydligen går det att förlora på den arenan. Uppenbarligen.
Ja, men om man säger liksom... På ett sätt, för Djurgården är väldigt tacksamt för att vi har majoriteten av de svåra matcherna har vi på hemmaplan. Och där vet vi ju liksom vad vi har gjort Stockholmsarenan till, en riktig borg hemma.
Ja, förutom AIK kommer att besöka, visserligen, men absolut.
Men, och sen så har vi ju Malmö har vi borta och Norrköping har vi borta. Och det blir ju liksom de två liksom riktigt tuffa matcherna. Och Malmö har vi liksom vunnit mot tidigare på bortaplan och Norrköping... vet vi ju liksom att det kan hända vad som helst där borta. Det enda troliga är att det inte blir ett kryss borta mot Norrköping så som de spelar.
Men hörni, lite snackis här då ifrån matchen. Jag reagerade på att Dovin var tillbaka i kassen. Ja. Kände du att det var ett rimligt målvaktsbyte eller reagerade du likadant som jag? Att, oj.
Nej, det är klart man reagerade på det. Jag trodde inledningsvis att jag hade gjort någonting med att Davar var liksom lite halvskadad. Han satt ju ner mot Peking. Han fick ju en boll i klockspelet där och liksom togs lite mot ljumskarna och sådär. Så jag trodde att det hade med det, men han var ju på bänken så uppenbarligen var fitt. Och sen så hörde jag idag att det handlade helt enkelt om att målvaktstränaren hade bedömt att Dovin har gjort väldigt bra på träning och att det kanske var dags att testa något nytt. Och sen vet jag inte om det bidrar också att Davo släppte ju 4 assist, även om det var väl inte en petning på det sättet, men det är ju en tydlig konkurrenssituation bland dem. Så det var dags att låta Dovin få chansen, men tyvärr så han blir ju knäskadad här vad det verkar. Sen är det lite oklart, men rapporten var väl inte jättebra, att det kanske är något mer än bara en smäll, men vi får väl se. Så att jag tycker synd om Dovin, han har haft en stor otur den här säsongen får man väl säga.
Men vill man, alltså jag menar när man går in nu i det som eventuellt då är en guldstrid, vill man ha en sån typ av konkurrenssituation att det är typ träningsveckan som avgör, är det inte bättre att ha liksom du är etta? Ja. Tryggheten, backlinjen, samspelet, hela den grejen.
Kanske, men och andra sidan så kanske det var så nu att tanken var att Dovin skulle vara tydlig etta nu. Mm. Vi ser ju, han har ju ett uppspel där i första halvlek som jag inte tror Davor gör. När det går klapp, klapp, klapp på kanten där. Det är väl det som leder fram till Berishas avslutstolp, eller Besaras avslutstolpen. Så att han har ju fina fötter på ett sätt som, även om Davor har förbättrat det enormt, så finns det en ytterligare edge där. Så att tanken kanske var, vilket jag tror, att om Dovin hade gjort det bra så hade han nog stått resten. Jag tror inte man har växlat match till match. Men han har ju varit skadad, så att det är först nu han är tillbaka på riktigt.
En annan snackis från Djurgårdsled då, som jag snappade upp innan. Det kanske Josip som ska få svara på den här. Du har ju zonat ut när det snackas målvakt där.
Men Hajduk har sparkat sin tränare.
Jo, men det är väl jaha, och då var det måndag. Ja. Så det funkar. Ja. Fråga bara Brännan.
Ja, det är
men,
en annan podcast.
Ja, det är, så är det verkligen. Kablades ut lite bilder på Edvardsen som inte var, det var ju kul när han gick ut i media, var det i lördags och var så här, ska du hitta på någonting nu när du är avstängd? Och han svarar, ja, det kanske jag ska göra. Jag blev stoppad från att göra en viss grej, men jag har lite planer. Vad är det för planer då? Det tänker jag inte säga. Men jag kanske dyker upp i Gamla stan på samlingen. Mm. Du tänker inte säga vad du har för planer. Men du avslöjar att du ska till Gamla stan på församlingen. Ja, och det var ju bilder som var snabba att gå ut. Och det var bilder på att han var kapp och på kortsidan som var snabba att gå ut. Och då ska vi ändå ha med oss hans bakgrund. Mm. Posör eller äkta? Josip får svara.
Jag ska inte etikettera folk på det sättet. Jag tycker bara att det blir urvattnat på något sätt till slut. Att även om du... Alltså, Viktor kommer ju uppenbarligen från kulturen och allting vad det innebär runt omkring. Och allt
han vet vad det innebär.
Han vet vad det innebär och han har sin historik och det har han ju öppet berättat om också. Sen har han sina klubbsympatier och allt det där. Sen att man ska liksom hänga med supportrar innan matcher och vara med på uppvärmningar och gå upp och leda klacken. Jag vet inte. Det känns urvattnat. Det är en sak att ta ton efter matchen. att du liksom går upp och tar megafonen eller micken.
Ja, men det är ju alltid så här, den som har gjort två mål.
Ja, men du vet, lederramsan eller, alltså, eller att du genom ditt spel till exempel gör en uppoffrande tackling, folk du liksom går upp och manar på. Så, det är ju en sak. Men att göra det här utanför, jag vet inte. Kanske inte optimalt med tanke på den historiken som han har. Men om alla är fine med det och det inte verkar bli några komplikationer eller någon far illa, så...
Men man är ju glad att han inte stod i klacken i alla fall, som han faktiskt ville göra under matchen. För man vet,
han gick
inte.
Bara dit och drog en ramsa och sen gick han tillbaka.
Exakt,
till vittnen.
Han ville stå i klacken, men Djurgården hade sagt nej, att du får inte stå i klacken. Blir det ett målras, det är något korsband som ryker.
Vi har bara en anfallare.
Exakt, så att då förstår jag att man inte låter honom stå i klacken. Men jag tycker att det är kul att se spelare som engagerar sig liksom supportermässigt på så sätt. Och Edvardsen är ju en stor supporter liksom av svensk fotbollskultur. Jag tycker det är kul att han anammar den och vill vara en del av den. Sen så hans bakgrund, det kan man tycka vad man vill om. Men nu är han Djurgårdsspelare och han trivs väldigt bra i klubben och blivit väl omhändertagen.
Ja, men då, han har stor kärlek för klubben. Och då ska jag också säga så här. Jag pudla. Jag ställde en fråga. Men hade det varit... Det finns ju nyanser i det här. Hade han gått på samlingen som liksom jag är en av er och stått på kortsidan som att jag är en av er, då tycker jag nog att det hade varit lite poserande, för att alla vet om att du har inte hållit på Djurgården hela ditt liv. Du började hålla på Djurgården den dagen du skrev på kontraktet för Djurgården. Men att gå dit från vippen, dra en ramsa och gå tillbaka, fine. Du bryr dig om ditt lag liksom, och du gör ditt för att stötta det laget du tillhör just nu. Du är lojal mot laget liksom. Då är det hatten av i så fall.
Och älskar svensk bortkultur. Men sen ska man också ha gamla stan-grejen. Vi var ju där nere, han tog ett varv i gamla stan.
Ja, men exakt.
Det var lite... det var inte mycket mer än så liksom. Så att han ville ner och kolla på läget och känna på stämningen, men också liksom vara en professionell fotbollsspelare och kanske inte... Han var nog sugen att dricka några kalla inför matchen.
Victor ogillar ju inte att kolla läget på stan.
Nej, det gör jag absolut inte. Han är nog på stan mestadels av tiden.
Jag måste fråga bara, jag och mina polare snackade om det innan matchen. Den här samlingen i Gamla stan, vad är det? För Djurgården har ju samlats i Humlegården och i Vasaparken och nu i Gamla stan. Är det liksom, vad var grejen med att det skulle vara Gamla stan? Är det något ni brukar göra? Eller
med Gamla stan har vi varit i innan. Det har ju varit samlingar där inför derbyn borta mot AIK också. Så att det är inget nytt så liksom. Jag tror väl mer att Humlegården, det är väl en liten aktivitet också när vädret kanske är lite bättre, att sitta där och dricka kalla. Nu var man mer ute efter Rosé. Barerna. Exakt, Kyr. Caprice Kyr.
Känslan utifrån är att det är typ där IFK Göteborg samlas innan bortamatch liksom.
Nej, men vi har ju varit i Göteborg innan, så att det är inga konstigheter.
I Gamla stan.
Göteborg.
Nu var det Gamla stan.
Gamla stan, så att det var inga konstigheter så att vi väljer att samlas där. Utan
är väl också känslan att det kan kanske är lite så här, man pratar ihop sig även med polis och arrangör, att så här, vart är det logistiskt bäst att vi samlas? Är det valdag så kanske inte det är optimalt att samlas i Humlegården och göra liksom upp och ner och stänga av halva Kungsgatan.
Exakt, det blir lite stökigt då också. Och sen är ju närheten till arenan liksom, så att närheten till Södermalm var väl vissa sugna på också där, Guldbron.
Just. Nej, men för att liksom sammanfatta eller på något sätt återknyta, det här är ett liksom Viktors typ av initiativ eller gester eller vad man nu vill kalla det, alltså den här typen av supportras eller spelarnas nära kontakter med supporterna, med läktarna, med klubben på det sättet. Det är någonting som liksom vi ska värna om, vi ska vara glada för, och det är någonting som man till och med ska uppmuntra i liksom den form det är. Subventionerat av klubben. Alltså de har ju, det är ett jobb och sen vad du gör utanför, det är en annan sak. Vi gillar att slå oss för bröstet och säga liksom att när våra ungdomsspelare kommer, att de är uppvuxna på Norra Stå eller i Bajenklacken eller Sofialäktaren eller i Malmö på Norra, att det finns någonting där. Sen när de blir spelare, det är ju en annan sak, men att du alltid behåller någon form av koppling eller relation, eller att du minns dina rötter på något sätt även när du blir allt mer professionaliserad, när det kommer allt från mediehantering till spelare, alltså paketet fotbollsspelare, och att såna här saker som Victor gör, det är bara någonting som det händer, hatten av och göra honör.
Det händer ju hela tiden också. Jag sitter på en bortabuss med Isak Dahlin när vi åkte med bortamatch mot Västerås typ 2010 och så här. Att spelare gör sånt här varje år. Liksom.
Sen blir det ju alltid större när det är derby och det är den stora stjärnan och målskytten. Och
sen förstår jag att
sen gäller det att hålla sig på rätt sida gränsen. Vi har ju varit med om att våran kära vicekapten Alexander Milosevic har stått på Norra Stå i samband med derbyn. Kanske inte varit helt liksom klok i Ramsval, vilket har gjort att det har blivit diskussioner som har, ja men fan, pågår än idag. Men det får man väl ta. Ja, att det ibland rinner över även för dem liksom.
Ja, det är ju kul att de bara är mänskliga och liksom anammar den svenska supporterkulturen. Det älskar man ju.
Definitivt. Men inte allt för ledsna miner över ett kryss i Djurgårdsled. Lite ändå så här make it or break it läge nu för Bayern kommande två. Det är väl det vi lämnar det där derbyt med.
Ja, ungefär så. Men som sagt, skönt att inte förlora. För då hade du känt liksom nattsvart. Så att det här, vi har fortfarande häng på det så att vi är med. Och det är återigen, alltså där, AIKs torsk, man hade ju räknat in att man skulle trilla ner från topp tre efter det här krysset. Så att, det händer bra saker i Allsvenskan hela tiden. Så att, vi får se vad som händer med andra matcherna, även om vi bara skulle då ta kryss i de två kommande borta matcherna.
Sen har man ju färskt på näthinnan också när det kan vara en 10 minuter kvar av matchen eller 15 minuter, när Soro får bollen på kanten och Banda är helt fri på andra sidan och han ska bara lägga över den. Så att man, där var man ju ändå så här, fan, tänk om vi gör 1-0 nu och avgör den här matchen. Men det var jävligt surt att vi inte satte den passningen, för då hade det kunnat bli riktigt god stämning på stan.
Han gjorde inte riktigt som han ville.
Alltså, nej, men det var fan, man blir lite så här, det var en jävligt fin yta Banda hade där borta. Jag vet inte om ni såg det på tv eller om du tänkte på det under matchen. Men Asoro kommer på kanten och Banda är helt fri på andra sidan. Och Asoro ska ju egentligen bara slå den över. Jag vet inte om det är Kurtulus eller om det är Pinjas som står i vägen där. Men kommer han förbi honom så är ju Banda fri och har 20 meter mot mål helt solo.
Men att det är också, det är alltså en målchans som Walter inte ens minns, att det är det närmaste. Ja, det säger ju någonstans det mesta också.
Du var nog alkoholkonsumtionen där innan matchen på Walter.
Vi får väl se. Ikväll då, vad Josip, Kalmar-Häcken?
Ja.
Vad gnuggar du där?
Kryss.
Krysset?
Ja, jag tror fan det kan smälla både till höger och vänster. Jag tror inte på 0-0, jag tror snarare 2-2.
Oj.
Jag tror att det kan ramla in en hel del grejer där.
Att det, ja, någon håller massa gula.
Nej, jag tror båda går för det. På sitt sätt. Alltså Kalmar såklart för att de vill positionera sig. Och Häcken som har en målproduktion som heter duga. Så att det kommer inte vara målsnålt.
Min prediction, jag kollade tabellen innan, så här, fan vad få mål Kalmar släppte in. Tidigare har ju varit liksom Bayern-Djurgården som har varit försvarsstarkast. Nu tror jag Kalmar står på typ 16-17 mål eller någonting. Så jag tror de är bäst i Allsvenskan just nu.
De släpper in få, men å andra sidan ska Jeremejeff slåss mot Lars Sätra i 90 minuter. Jag vet vad jag lägger mina odds på liksom.
Walter, för protokollets skull så är ju vi som har släppt in minst mål. 16. Kalmar ligger på 17.
17.
Den är viktig.
Trycken tyg på sig över den. Så kommer Tapper också med sin
bäst. Har du några tryckeri eller?
Tryckeritips. Det finns. Vi har ju också Blåvitt som ska spela fotboll mot Helsingborg. Och det kan väl inte bli någonting annat än en ny Blåvitt nolla med tanke på att de har Cannavaros arvinge.
Ja,
Bångsbo i
Lill Maldini
i backlinjen. Ja. Och så har de Marcus Berg, eller hur Kalle? Så ja, det blir 3-4-0.
Jag tror att ni är ganska rätt på det. När jag kikade in på Unibet innan sändningen då såg oddsen ut som ligger i grafiken här nu. Men jag noterar att det har sjunkit lite på Kalmar-Häcken där. Nu står Kalmar i 2,90, Häcken på 2,50 och krysset 3,60. Det hade väl inte förvånat om mig i alla fall om Kalmar skulle lyckas hålla svårintagna guldfågen intakt även mot Häcken då. Och sen tror jag ju självklart att Blåvitt sopar på Olofs skitgäng ganska ordentligt. Så att det är min lilla dubbel tror jag. Gå in på Unibet och kika där om ni är över 18. Har ni problem med spel, stödlinjen.se.
Vi får se hur glatt det blir i veckan. Jag hoppas ju, jag håller ju tummar, tår, allt jag har. Helt i onödan. Men jag gör det för Olof och Helsingborgs skull. För Jocke ska upp i veckan. Och ett Blåvitt som har gått om AIK. Jag orkar inte med Jocke då. Så att det kan vara så att Svanen hittar en liten vabb. Är hon inte lite snorig nu, dottern?
Du har ju någon liten häl.
Du brukar ganska lätt att hitta
hälen har jag aldrig. Det har varit vabben som har varit.
Ja.
Hälen, den är läkt nu.
Gör en August, skyll på diskmaskinen.
Ja, men alltså, är det någon gång jag hoppas på en snorig dotter så är det när Jocke kommer ifall Blåvitt har gått om AIK och Bångsbo i värd 160 miljoner kronor. Det kommer jag inte att orka med. Vi får se helt enkelt hur det blir. Har vi något kvar? Har vi missat någonting? Vill ni säga något mer om det där derbyt? 0-0 är ju 0-0 liksom. Finns det att säga?
Jag testade faktiskt Lars första gången på tävling.
Första gången också, så en jävla skam.
Fy fan, alltså det var ju så här, det är klart det är kul med liksom dryck som kommer in, men fan vad man inte gillar att inte stå i klack när det är derbyn alltså, och bara stå där på logen och surra med folk och bara allmän tråkig stämning. Man vill ju vara mitt i det.
Du tillhör inte kåkstaden Söner Falangen, Djurgården.
Nej, men vi alla kommer därifrån. Sen har vi utvecklats. Det var ju fan 100 år sedan. Hänsade. Det är flera generationer sedan.
Stil och kaos.
Men, vad var det för lås med tanke på att Bayern hade hemma matchen?
Det var en... ja, det var
det kanske inte ska gå in på.
Nej, det var någonstans nära Djurgårdsklacken. Så, men... så här, fan.
Inte att rekommendera.
Nej, men sen också kul så här, så det är rent objektivt, bara höra båda klackarna. Liksom, ofta står man i sin egen klack.
Så jävla verkstad.
Så, men så här, det blir... Alltså, Djurgården hade fan riktigt bra tryck igår, måste jag säga.
Ja, men ofta borta klacken, ja, på Tele 2 är ofta den som låter högst, för att då, alla samlas
man läser ju oftast om det, men det var, ja, kul att höra liksom på... med egna öron, så att säga. Mm. Det var ju jävligt... Det var väl det enda roliga med att stå i loge igår. Att kolla på Djurgårdsklacken och det fina tifot vi hade igår.
Och drycken.
Och drycken.
Och drycken.
Sen var det raka vägen till Suellen efter.
Nej, det var hem och en riktigt sömnig valvaka. Man var i sängen tidigt igår.
Ja, det var man sannoliken. Och grät mig själv till sömns med.
Ja, vad sa vi om AIK-matchen? Jag har missat det.
Då får du spola tillbaka, Fredrik. Jag tänker inte upprepa mig.
Har vi pratat om Gudettis form och sådär, eller?
Stark får man lov att säga.
Ja.
Skadad, vad fan. Vad, ska... ja. vad vill du säga?
Nej, men jag bara undrar.
Vad vill du säga? Vad vill du mig?
Jag kom in sent.
Ja, då får du väl skylla dig själv. Jag är klar. Jag blickar framåt. Det är Degen hemma i nästa.
Just. Det skulle vara två lätta matcher nu, Varberg och Degen.
Ja, det skulle det vara. Det blir inte allt som man tänkt sig, okej?
Nej, så är det.
Albin Mörfelt, 2+1 mot AIK. Se det hända.
Just det, den jäveln. AIK fostrad som man är. Det är klart att det kommer smälla där.
Just.
Okej, Josip, du känner dig klar?
Skitklar.
Bra. Då tackar vi dig för idag. Walter, är du nöjd?
Ja, nu blickar vi framåt.
Ja, bra. Freddy, du?
Serieledare, då är man alltid nöjd.
Kalle,
ja.
Vi säger väl tack för idag. Chatten skött sig. Chatten skött sig.
Ja, ganska bra ändå. Jag. Det har inte varit mycket att städa där borta. Nej.
Inte mycket block.
Nej.
Härligt. Många som har varit med oss, eller?
Ja, för fan.
Kul att vi fortsätter att vara Sveriges absolut största podd om allsvenskan. Det sticker ändå ut taken och säger att vi är.
Ja.
Så måste det nämligen vara. Så bra som vi är.
Så är det ju.
Inte särskilt ödmjuk, men ärligt.
Det är inte konstigt.
Nej. Och tur då att vi är tillbaka på onsdag igen. Då har vi, tror jag, Olof med oss. Gissningsvis ledsen, deppig och sådär. Det har han varit hela säsongen nämligen. Ja. Men vi lovade ju honom senast att vi ska passa på med honom så mycket som möjligt. Eftersom att snart är det över. För Helsingborg.
Det är någon slags, vet du, palliativ vård vi ägnar oss åt här då, eller?
Och vet du vad det finaste är? Att Martinsson har vi bara gett upp.
Det är ju rykten pluggen.
Ja, han har varit med på 4 veckor.
Nej, men det har ju också varit över i 4 månader. Så det är liksom...
Det är bra content när han är med.
Sorry. Jag gillar också att Forrest Lasso har dragit på sig 2 straffar, 2 matcher i rad nu. Vad ska han instagramma nu?
Defensive actions.
Herregud. Hörrni, vi tackar för den här gången. Så hörs vi på onsdag. Hej på er allihopa.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.